Spelsnack avsnitt 589. Idag är jag Jim och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Adam.
Ha.
Och Oliver.
Hallå, jag har precis varit och sett F1 på bio idag.
Oj, av alla filmer du kunde ta dig iväg och se så var det den du valde.
Ja, för den gick en bra tid. Man får ju, ifall det är innan, jag har ju massa biopoäng.
Pensionärsbio.
Ja, och ifall man går så här, måndag till torsdag innan 5 så kostar en biobiljett bara 700 medlemspoäng.
Jag trodde
du skulle vara 700 spänn.
Nej. 700 medlemspoäng.
Hjärtinfarkt.
Och det kostar typ dubbelt så mycket efter den tiden. Så jag bara, men fan, jag ska gå och se F1. Den gick en bra tid idag. Och jag hade tänkt att se den. Jag rekommenderar den ifall man gillar, alltså särskilt för mig som har varit liksom verkligen så här die hard i Gran Turismo-träsket.
Aha.
I år. Liksom man ser typ när de köper, liksom, jag känner igen den här kurvan, jag kan den här kurvan, det är jävligt coolt faktiskt. Brad Pitt, Carrie Con, fan heter hon? Condon.
Carrie Coon?
Nej, hon från Banshees of Inisherin och Breaking Bad. Och,
ja, just det.
Carrie Conlon tror jag hon heter. Och Javier Bardem. Brad Pitt har en hot dog på svanken tatuerad. Så att det är coolt. Regisserad
det alla
av,
vill ha egentligen.
Ja. Regisserad av Joseph Kosinski som gjorde Top Gun Maverick. Och
där hade vi det.
Fortsatt jävligt bra cockpitfoto. Alltså det känns verkligen som man sitter i de här jävla liksom 150 miljoners dollar maskinerna och kör i 320 km i timmen.
Så du ska köpa F1 24 på nästa rea och ha kul med det?
Nej.
Klyschig men effektiv. Adam, så hade varit du Adam så hade du köpt Gran Turismo på Steam. Kanske inte har släppts där än heller.
Nej, jag tror det är som att de la ner Gran Turismo PC-versionen.
Vilken anledning?
De har ju en ny... Jag minns inte om de dumpade en av vd eller om de bytte vd, jag kommer inte ihåg. Men det pratas... Nu är det bara rykten och artiklar och skit. Men det är liksom att han försöker lägga om fokus mer på konsolerna och sakta ner PC-expansionen lite. För att fortfarande få folk att köpa så de inte råkar göra en Xbox.
Ja, precis. Exakt. Det är väl egentligen... Det har väl egentligen varit en bidragande orsak till att konsolen kanske inte sålt så bra eftersom man släpper allt på PC.
Det är en möjlighet.
Förutom det liksom snedtrampet med Xbox One.
Ja. Men sen krymper ju PC-marknaden också nu för det är så jäkla dyrt så vi får se liksom vart det hamnar överlag. Fruktansvärt dyrt att bygga PC nu.
Ja, jag byggde ju en i vintras precis. Den kostade ju en del, men det var liksom, det har, jag tror priserna har gått upp ännu mer efter det.
Ja, jag uppgraderade min dator. Och det var ju över 22-23 000 kronor i uppgraderingar.
Gud, uppgraderingar dessutom.
Ja, alltså okej, jag bytte ut stora delar innan mätet på min dator. För jag bytte processor och det är ny socket, vilket betyder mer nytt RAM och nytt moderkort. Och då tog jag liksom, ja, jag råkade ta det, typ den bästa gamingprocessorn på marknaden och sen bytte jag till grafikkort som kostade 10 000 kronor så ja så den här får
jag och Oliver som är tekniknoviser bara zoomat ut för länge sedan.
Ja, wow.
Och jag funderar på att använda några av delarna som jag har till över och bygga en liten mini-PC som jag kan installera Bassite och använda som en emuleringsmaskin. Sådär. Det finns vissa chassin som har handtag och sånt också. Det är svårt med de spexen jag vill ha komma under 10 000 kronor och då har jag redan RAM och processor liksom.
Uff.
Ja, och det är bara för ett skojbygge som jag bara svårt att motivera det.
Ja, men det förstår jag.
Mm.
Men Microsoft har gjort lite grejer med Xbox eller utannonserat lite grejer med Xbox senaste veckan. Förutom det att de gick ut med sin handhållna maskin där tillsammans med Vad heter
Rogue
den?
Ally.
Rogue Ally. Vad heter den? Vad heter Xbox-versionen av Rogue Ally? Den heter Xbox Ally.
Ja, Xbox Ally.
Ja. Och sen så har de ju också en Xbox MetaQuest.
Ja.
Fast, som utlöses nu i veckan. Men det är väl
det är bara att den är brandad, en ny färg och det medföljer en handkontroll och 3 månader Game Pass. Och så ska man spela virtuellt på en stor tv på skärmen.
Mm.
Problemet är att det är en 3S MetaQuest. Så det är inte liksom samma bra optik som den vanliga trean. Men den vanliga trean kostar typ 3000 kronor mer också. Så. Ja.
Mm. Sen vet inte jag vem som skulle köpa MetaQuest bara för att den är brandad med Xbox. Men,
jag måste säga att jag tycker den är jävligt snygg. Med...
Jaha, okej, okay, jag förstår.
Nu börjar han igen.
Men
jag förstår.
Jag har inte sett den i vår region och tydligen på Metas hemsida sålde den slut direkt. Så
ja, okay.
Jag kan inte göra någonting dumt.
Nej, jag fattar. Men sen har de ju också pratat lite om deras nästa konsol. När man har gått in i ett partnerskap med AMD som ska utveckla nästa chip till konsolen, tror jag.
Ja, de kommer fortsätta samarbetet som de har med dem.
Precis. Och där pratar de ju också om att den maskinen inte kommer vara låst till en butik, utan du kommer liksom, precis som med typ Xbox Ally då, att man har tillgång till flera olika affärer på den.
Ja.
Och då är lite frågan, du som kan mer teknik än oss, Adam. Vad tror du det innebär?
Att nästa Xbox egentligen bara är en PC.
Prosit, Amanda.
Alltså egentligen. För det kan vara en PC med kanske mer specifik hårdvara. Som kör kanske en lite modifierad version av Windows. Men det är typ det enda sättet för dem att kunna lägga in Steam på en konsol. Eller Good Old Games på en konsol. På ett vettigt sätt.
Ja, för jag började liksom fundera lite då. Vad innebär det liksom för konsolbiblioteket av Xbox idag?
Det är en sak många frågar. För att man måste ju... Det är svårt att köra... som de har nu. Så är bakåtkompatibilitet inbyggt i hårdvaran i konsolen. För att de här, även om de har en nyare grafisk arkitektur, så är det fortfarande AMD de har använt ända sedan Xbox 360-tiden, fast då var det ATI. Och då var det GCN, och så det är inbyggt i av AMD i hårdvaran att kunna köra de instruktionerna i grund och botten, så är det fortfarande x86 och så vidare. Problemet med, låt oss säga att de bara släpper ish en PC. Eller, ja, hur gör de om vi säger att jag inte vill köpa nästa Xbox och jag bygger en PC, kommer de släppa så att jag kan installera, låt oss säga, en form av emulator på min PC? Liksom, det är liksom, hur ska de göra för att folk ska kunna fortsätta med sitt bibliotek? Kommer det vara så att de kan ha Xbox grejerna på man kanske har Xbox-launchen på en PC. Men för att ha bakåtkompatibiliteten kanske man måste köpa den specifika Xbox-lådan. Men det känns taskigt.
Det hade ju inte förvånat mig. Alltså, med allt som Microsoft har gjort de senaste åren så känns ju inte allt särskilt genomtänkt. Och att göra det krångligt hade varit ganska mycket on-brand.
Det är sant.
För att om de släpper en Xbox-maskin så kan de fortfarande liksom hänge att det är liksom en konsol. Och den skillnaden vet vi ju redan, alltså mellan PC och konsol. Så att du behöver inte lära folk igen, men problemet blir ju då de som bara vill hoppa på, alltså de som inte vill köpa konsolen men fortsätta sina bibliotek då. För det är väl lite det jag skulle luta åt, att i så fall så att nästa maskin tar liksom steget mot att faktiskt bli en mer mot en PC, men du ligger också en konsol i den i grunden. Sen vet inte jag om de kanske skulle typ göra som typ Nintendo gjorde med Wii, tror jag det var. Eller om det var Wii U. När liksom de praktiskt taget så att i Wii så finns det en GameCube.
Ja.
Det är liksom det är vad det är. Och det är kanske så att nästa Xbox är liksom, den innehåller en Series X och sen har du allt det här.
De gjorde så med första versionen av PlayStation 3 också. De hade bokstavligen PlayStation 2-chip i den. Sen när de refreshade och sänkte priserna på den så tog de bort det, så det blev mjukvaruemulation istället.
Mm. Och det är mycket möjligt att det kanske så att Microsoft skulle göra så att, liksom att okej, med den här första versionen av den här maskinen, liksom, den får ha någonting som gör att den kan köra då en Series X. Alltså det blir som en Series X liksom, som ligger där. Och sen liksom i framtiden så kanske de hittar en lösning för att de faktiskt ska kunna emulera allt det här på PC till slut.
Ja. Sen är det frågan, om vi säger... För de samarbetar med AMD. Och AMD håller på att arbeta på nya tekniker. Mitt grafikkort är ett 9070 XT med RDNA 4-arkitektur. Med den så har de ju likt Nvidia maskininlärning för uppskalning. Så Nvidia har ju DLSS. Och Intel kör XeSS. Om vi säger att Xbox, ja, om vi säger att de bygger en Xbox baserad på AMDs teknik, då är det ju liksom deras egna uppskalning och så vidare, och maskininlärning, AI är en del av PC-hårdvara nu. Hur kommer det fungera om vi säger att jag har, om de släpper så att jag kan ha mina spel, låt säga, på min PC som ett exempel.
Mm.
Om vi säger att de skalar upp ett spel med AMD FSR4-tekniken, hur fungerar det om vi säger att jag har en Nvidia-dator? Kommer de låsa det på något så sätt? Eller är det liksom... Det är så många frågetecken som jag tänker liksom, hur löser de det här praktiskt för att kunna expandera eller liknande? Det är svårt. Visst, okej, okay, de kan ju tekniskt sett göra att om vi säger att man kör på en PC, då släpper de ju bara att, okej, okay, du kör PC-versionen. Bam! Men det är bakom... Ja. Ja, det är svårt. Det svåra med Microsoft. De pratar så luddigt och de agerar så märkligt med som till exempel vilka spel de släpper multiplattform. Jag har ingen aning om vad de har för regler. Det verkar som att de flesta Bethesda-spelen släpps multiplattform, men inte alla. Call of Duty, Activision-spelen släpps på alla plattformar och så, men det är liksom, det finns ingen direkt rim och reson, tycker jag, överlag över hela deras bibliotek.
Nej, och sen just med tanke på att det de säger liksom nu, det behöver inte ens vara sant när de säger det liksom.
Nej, exakt. Så när jag kollade både AMDs, för AMD släppte också en video där de bekräftade sitt samarbete och Xbox. Det enda är liksom att ja, vi vet inte särskilt mycket mer än egentligen att de använder framtida hårdvara. Och sen ska de ha, säga, ah, det största hoppet någonsin i konsolhårdvara.
Ja, men det är alltid bullshit.
Ja, alltså det...
Typ vi kommer släppa den starkaste Xboxen hittills. Man bara, ja, no shit. Annars hade ni väl inte gjort en ny maskin? liksom bara...
Nej, men det största teknologiska... Däremot är det ganska... Att säga att det är det största teknologiska hoppet i någon konsolgeneration.
Mm.
Det är ganska extremt när man tittar till exempel på PlayStation 1 och PlayStation 2 eller original Xbox eller Xbox 360 liksom generellt sett. Så jag är nyfiken på vad de kommer stoppa in för att rättfärdiga de kommentarerna. Jag antar att det är mer ray tracing, mer AI-uppskalning, mer neural rendering för compression och sådana saker som Nvidia själva har börjat visa väldigt mycket av sånt. Så det är PC-hårdvara som de fortsätter stoppa in, på gott och ont.
För så är det också bara frågan liksom, om det då är typ någon form av konsol i grunden, kommer utvecklare ens utveckla spel till den, eller kommer de bara säga nej, men vi har en PC-version, det får vara den.
Ja, och det...
Det beror helt enkelt på hur de hanterar maskinen. Ja. Och sen också så här att kommer det komma någon liksom så här, vilka spel från typ Steam kan jag spela på den? Kommer alla vara kompatibla med den? Eller kommer det också vara så att nej, men det här kan du spela på den här maskinen? Eller liksom... Hur kommer det funka?
Ja,
och sen kanske vi bara överkomplicerar det. Det kanske bara är så att nej, men det är en PC liksom. Med de här specsen, så att enjoy, typ.
Ja. Men samtidigt... Ja. Men sen är det ju vissa saker med konsolhårdvara i sig som är mer strömlinjeformat än PC. Som exempel att de kör en delad minnespool och sånt som utvecklarna kan fördela lite mer hur de vill och sånt. Det gör de ju inte på PC, där det är också många fler konfigurationer att ta i åtanke. Så, Ja, det känns ju som att det finns en risk att det blir huvudvärk för utvecklare att välja liksom hur de ska göra.
Mm. Eller så blir det inte det om de bara liksom säger att nej, men vi gör en PC-version. Ni sant. Kan ändå spela den på Xbox.
Men då får vi också, då får vi också alla negativa sidor med en PC.
Så är det ju. Så är det ju. Och sen så vet man inte hur Microsoft liksom strösslar pengar kring Game Pass och sånt. Men jag antar att de vill liksom utöka det egentligen utbud på PC Game Pass så att de liksom inte behöver ha två olika. Utan att de kan liksom slå ihop allt.
Ja, alltså... Det enda jag kan tolka från Microsofts ändringar och så de gör nu, det är att de vill försöka bara utöka antalet användare. Så att de har någonting att presentera. Egentligen. Det är samma sak med... Alltså, det var något jag tänkte på här om dagen. Ja, det här med ja, att allting är en Xbox. Hela den reklamkampanjen. Det är bara att du kan skaffa Game Pass och streama på din LG-TV. Ja, superduper. Och det är bara för att utöka användare egentligen.
Mm.
För det är det enda jävla mätvärdet de också kan presentera för investerare.
För jag tror att det är liksom... Och vi har ju tjafs om Xbox typ i 2 års tid nu. Eller ja, egentligen 10 års tid. 15 års tid. Men liksom just de senaste 2 åren när de har liksom gjort de här stora ändringarna. Man har sett, okej, men vad är då meningen med att äga liksom en Xbox? Om liksom alla spel ändå kommer släppas på PlayStation till exempel.
Ja.
Men jag säger så här personligen så att okej, men kan jag ta med hela mitt bibliotek? Jag har ändå typ 400 spel, 500 spel på Xbox. Och bara så här, okej. Och jag kan lägga till Steam och ha en och samma maskin. Alltså det skulle kunna få mig att säga, okej, jag kan ta med mitt bibliotek liksom och ha det på modern hårdvara. Och dessutom skulle pusha mig mer in mot Steams liksom ekosystem. För då har jag liksom, då ska jag kunna spela större spel på Steam via maskinen då som är starkare än min Steam Deck. Och min Steam Deck skulle kunna bli den här companion piecen till liksom resten av grejerna.
Men sen också, om vi säger att du köper en Xbox.
Mm.
Och du istället använder den som en PC och kör Steam eller Good Old Games och sånt på den.
Mm.
Och vi säger att du inte skulle ha Game Pass. Och du inte skulle köpa spel direkt från Xbox-butiken utan Steam-versionerna.
Mm.
Hur tjänar Xbox någonting på dig då? Det är också bara liksom användare.
Ja, det är också en fråga. Ja, det är om jag köper deras spel på Steam.
Ja. Men, ja... Alla gör ju inte det.
Alla gör inte det.
Och de har redan en marknad för de som köper PC, deras spel på Steam. Det kanske PC. Så jag vet inte, det är så oklart för mig. Jag vill sitta i ett rum med Phil Spencer och se honom rita upp ett diagram för mig och förklara det här. För jag bara, det här går inte ihop i mitt huvud. Jag ser inte hur ni ska försöka växa på det här sättet. Jag kan ha fel. Ja. Jag är en idiot.
Men jag bara... Som alla mig, har panik.
Ja.
Det är liksom, det finns ingen plan. De bara,
ja. Och jag som konsument ser ingen anledning egentligen att kika på nästa Xbox om de inte har någonting väldigt unikt. Men har de någonting väldigt unikt, då är det inte längre att det är alla spel överallt. Så det är liksom, ja.
Mm. Nej, det är en knepig grej. Och jag sitter ju liksom i båt eftersom jag har så mycket spel på Xbox. Det är liksom, jag sitter lite rävsax på grund av det.
Däremot, det du kan säga då att ja, men då behöver du inte byta ut den, din Series X. Du bara behåller den.
Nej, precis. Så skulle det absolut kunna vara. Att jag behåller den. Och eftersom, om man bara tittar på den här generationen så har det ju inte funnits många anledningar till att egentligen uppgradera.
Nej.
Många av de spelen som släpps kan du ju fortfarande spela på de gamla maskinerna.
Ja.
Och liksom... Och blir det då så att det blir en maskin som är mestan bara spelar liksom via Game Pass och typ indie-spel, så då behöver man inte ha en starkare maskin heller.
Nej. Så om inte Microsoft liksom slår näven i bordet så bara, nu jäklar, då blir det för mig att typ, men nästa generation, jag sparar pengarna till att kanske modda min PC lite och bara köpa nästa PlayStation. Vi får se.
Mm. Och samtidigt har inte de kört typ nu jävla varenda gång och sen så blir det ändå pyspunka.
Alltså... Xbox One var ju mera bara, jävlar. Den släpptes.
Oj,
men ja.
Det ska bli spännande att se, för att det liksom, det kommer ju ändå, när den maskinen släpps och beroende på hur de väljer att göra det, så kan det ju ändå påverka hur de andra hanterar sina maskiner.
Oh ja. Nintendo tror jag inte kommer bry sig ett dugg. För Nintendo
så länge det går bra, så länge det går bra för dem.
Ja.
Och börjar det gå dåligt så hittar de på någon annan grej som ingen hade tänkt på.
Nej. Men PlayStation är de som de har minst de har ingen enorm tillväxt i fler spelare, men däremot ökar deras intäkter markant.
Mm. Ja, och alltså även liksom om de, för att jag tror det var under maj eller om det var nu i juni, så var det liksom så här topp 10 sålda spel på PlayStation var typ 6 stycken Microsoft-spel.
Mm.
Vilket gör också att okej, men om det låter helt absurt, jag vet det så, men och då är det också så här typ att om då fler börjar liksom köpa Microsoft-spel på PlayStation så tjänar de ju pengar på det med. Och då,
industrien
ställer. Det är jättekonstigt. Det var som i det är som nu i Death Stranding 2 till exempel, så är ju Nintendo är med i credits för att de äger den animationsstudion som har hjälpt till. Så att,
alltså Nintendo är verkligen kända för att göra sin egen grej. De bryr sig typ inte om vad någon annan gör.
Jag kommer aldrig glömma det när folk liksom pratar, när de skulle släppa Wii U och de bara såhär, alltså, har ni kollat typ på Xbox Live och PSN liksom, när det kommer till online såhär, connection och grejer? Och de bara, vad är det typ?
Men många när Nintendo har försökt göra någonting någorlunda mer konventionellt, det då det har gått så där för dem.
Som game. Ja, det är ju intressant nu med Switch 2, för att den är ju mer i linje. Den är mer som typ en Super Nintendo eller en GameCube mot liksom sina liksom tidigare liksom föregångaren då, än att göra något nytt. Men det har gått bra för dem hittills. Det har varit deras snabba säljande konsol någonsin än så länge.
Ja, får se hur länge de håller farten uppe.
Precis. Och de lär ju hålla någon form av fart och de kan släppa spel till den regelbundet som är liksom exklusiva på sin konsol.
Ja.
Den första Switchen sålde ju liksom inte dåligt i början, men däremot så fick den ju ett sånt himla uppsving igen när pandemin kom. Alltså den var ju slutsåld typ överallt, mer eller mindre.
Ja. Så det ska bli intressant att se. Jag tror att den största utmaningen för Nintendo blir antagligen, eller utmaningen, den största mätpunkten skulle jag nog säga blir julhandeln. Mm. När dens höga pris liksom, får se hur folk väljer att göra med julgranen då. För i början, massa entusiaster och folk som vill uppgradera och sånt. Ja, men hur kommer barnfamiljerna när de ska skaffa den till exempel avgöra när den kostar så mycket? Så vi får se.
Ja, men precis. Man får väl också se hur det ser ut på Black Friday till exempel. För det är ju en sån punkt under året där folk verkligen införskaffar mycket saker som är av det lite dyrare slaget.
Och sen lite också, vilket spel kommer den bandlas med liksom till julhandeln? Mario Kart kanske räcker, men det kanske finns något. De kanske gör en Pokémon bundle med det här.
Pokémon kan jag tänka mig.
Pokémon Legends Z, men jag vet inte hur bra det första spelet sålde jämfört med liksom ett huvudspel i serien. Men vi vet ju heller inte vilket deras stora julspel är.
Ni satte ju griller i huvudet på mig, så att jag droppade ju det i Fantasy Critic.
Får Amanda att slösa massa pengar.
Hon är fortfarande rikare än oss andra.
Ja, en sak hade ju dock varit roligt, det är om de utannonserar att 3D Mario blir deras julspel och så har inte Oliver råd att köpa det. Det hade varit kul.
Stackars liten.
Mm.
Jag är nyfiken på vad Microsoft kommer göra, bara för att ett, jag investerar i skiten och det är bara kul att veta liksom, vad de företagen gör.
Ja.
Vi
vet att PlayStation har också gått ut med att de samarbetar med AMD på nästa generation. Mm. Så vi får se liksom hur lika de blir igen där. Vi vet ju att FSR4-uppskalningen kommer även till PlayStation 5 Pro.
Ja, vi lär ju inte kunna spela Steam-spel på PlayStation 6.
Nej. Det tror jag inte vi kommer att se på väldigt länge.
nej, det tror inte jag heller. Men det är också en grej med Sony där ju. För att man skulle ju kunna likna dem mer vid Nintendo, just för att de har liksom sina spelserier som inte släpps på någon annat. Även om det har kommit flera stycken på PC nu efter några år då. Men de skulle ju kunna gå den vägen igen. Okej, men vårt system blir mer stängt. Liksom för att spela de här spelen så köper ni en PlayStation, punkt.
Mm.
Problemet för Sony då, till skillnad från Nintendo, är att det tar för lång tid att göra de spelen som folk vill ha. Ja. Eller som liksom deras storspelen kostar jättemycket. De tar jättelång tid. Medan Nintendo kan ändå spotta ut. Alltså deras spel är inte så tekniskt avancerade att det liksom tar så många år att göra alla deras spel. För de har en ganska... Det är liksom... Varje gång det kommer typ ett Zelda, typ Tears of the Kingdom eller ett nytt 3D Mario liksom i form av Odyssey, så har de ju ändå liksom typ mindre spel däremellan, typ som ett Luigi's Mansion eller ett Pikmin. Liksom de har massor att fylla upp med däremellan.
Ja. Och sen så finns det dessutom spel som de sitter och trycker på.
Ja, ja, precis. De har liksom, det här spelet var klart i flera år.
Ja.
Ge mig Fire Emblem.
Men just
snälla.
Men just för att de redan liksom vid GameCube-tiden var så här att vi kan inte hålla på och jaga snyggare och bättre grafik för att utvecklingskostnaderna går upp så pass mycket att vi liksom, man får inte igen den investeringen. Så där har de gjort liksom ett smart val. Sen kan man inte hänga efter, alltså, jag tror knappt att de hade klarat sig lika bra om de fortfarande suttit och kört GameCube 4.0 liksom. Utan det måste ske någon utveckling, men det kanske liksom inte är det man jagar främst, och det har ju gått bra för dem på grund av det.
Mm. Ja, håller jag med om.
Alltså jag tänker så här, när det gäller de här huvudkonsolerna, alltså de här tre, det går ju liksom att både risa och rosa dem för olika saker. Och de är ju väldigt bra på olika saker, kan man ju lugnt säga. Sen är ju kanske Xbox som helhet den som jag inte spelar mest på, till exempel.
Mm.
Men samtidigt så tycker jag ju liksom att de verkligen gick i bräschen ändå med Game Pass, och att det är någonting som många drar nytta av.
Mm.
Det är en positiv sak att det får folk att testa nya saker. Sen så kanske det kan bli överväldigande att det är för mycket att testa. Men det känns också som ett bra sätt att få in mindre titlar dessutom i rampljuset, till exempel.
Ja.
Ja, men det, och här kommer de ju också komma till ett problem när de liksom, och det grundas egentligen att de köpte upp Activision. För helt plötsligt har de jättestora titlar som de kan släppa på Game Pass, vilket kan äta upp utrymmet för alla andra.
Ja.
Dyra titlar dessutom.
Ja, mm. Ja, men det är liksom att här kommer nästa COD. Och då blir det svårt för alla andra som ska släppa sina spel på Game Pass runt den tiden, för att det enda de kommer vilja promota är COD.
Oh ja.
Så att det är liksom... den dealen de gjorde när de köpte Activision Blizzard tror jag... rent generellt sett kommer bita dem i röven helt och hållet. Inte ekonomiskt, för de lär ju tjäna jävligt mycket pengar på det, men liksom det är en stor del, tror jag, till att deras varumärke bara vittrar sönder just nu, för att alla beslut de har tagit efter det liksom är bara för att täcka upp den stora kostnaden.
Ja, men precis, även om det finns liksom färre exemplar som säljs liksom till fullpris, så finns det ju så himla stor monetär vinning i den typen av spel, i och med att man kan köpa massvis med saker inuti själva spelet.
Mikrotransaktioner och så. Jag tror också att Xbox-divisionen ligger under väldigt högt tryck också, just för att de köpte Activision. Och det blev liksom så här bara, helt plötsligt, alla aktieägare och allt, och ledningen bara, hur många miljarder la ni på det här? Hur snabbt förväntar ni på att tjäna in de här pengarna?
Det är väl också det som känns otroligt kortsiktigt då. Liksom att okej, men nu har ni köpt gjort den här jättestora investeringen, och vi vill liksom ha utdelning typ direkt.
Det är det.
Sen var ju det dessutom ett högprofilerat rättsfall, mer eller mindre.
Ja, alltså det gjorde ju att det drog ut på tiden också. Så att jag tror att hade den affären gått i lås mycket fortare, så kanske också läget hade sett annorlunda ut. Men
ja.
Men ja, det är liksom... De har lite bäddat sin säng där.
Mm.
Och jag tror att det, men vi får se helt enkelt vad som händer framöver. Det är liksom, det är en helt annan... När nästa konsol kommer så kommer det vara en helt annan industri än vad det var när de här konsolerna vi sitter på och spelar idag var.
Mm.
Så att, liksom, vem hade förväntat sig att vi skulle liksom sitta och prata om handhållet spelande 2025? Och liksom bara, här kommer nya bärbara maskiner. Fan vad nice!
Jag måste säga att jag älskar... Jag upptäckte hur mycket jag älskar bärbart nu med Switch 2 och Steam-decken. Det är riktigt nice.
Det är jävligt nice. Och, liksom, och det bästa med Steam-decken är ju hur jävla mångsidig den är. Det är ju liksom det helt... Det är sjukt.
Oh,
liksom,
ja.
Emuleringsmaskin, Steam-biblioteket och det går ju, många spel går ju liksom att trixa och fixa med så att du kan spela dem.
Mm.
Och sen bara det så att streama från Xbox, streama från PlayStation.
Streama från PC:n. Alltså,
det också.
Ja, skulle min Steam Deck inte kunna köra senaste spel, köra den över wifi från datorn. Hur lätt som helst. Mm.
Alltså jag har ju alltid uppskattat bärbart spelande. Det är ju mångt och mycket något som grundar sig i att jag hade ju liksom ingen stationär konsol förrän i vuxen ålder. Men även när jag faktiskt hade det så är det någonting som hängde kvar en hel del. Dels så skaffade jag liksom en PlayStation Vita. Men ett av de roligaste uppdragen som jag hade under mitt första år på IGN till exempel, det var ju Fire Emblem Fates Conquest som var på Nintendo 3DS. Så bärbart spelande känner jag ju personligen aldrig har simmat ur bild. Utan det har ju alltid funnits med mig där. Sen är det ju kul att det är lite på uppsvinget och att det också är någonting som det investeras i med mer avancerad teknik och liknande.
Ja, jag tror att det mest intressanta nu är att man kan spela sina riktiga spel och det inte bara är spin-offs eller liknande som hamnar på bärbart, som är PlayStation Vita. Till exempel, de fick inte liksom mainline-serier, de fick ju Uncharted, Golden Abyss och sånt.
Mm. Samtidigt saknar jag lite, Nintendo gjorde väldigt så här märkliga spel på DS och 3DS.
Det är sant.
På ett sätt de inte gör på Switch.
Mm.
Så det är väl liksom, men som sagt, det finns ju positiva och negativa aspekter med allt. Men liksom, och det har vi pratat om jättemycket om, men när man liksom spelade Breath of the Wild första gången bärbart. Mm. Det var liksom bara så här, jag kan inte tro att jag sitter och spelar det här på bussen.
Oh ja. Det var extremt, det var imponerande då.
Mm. Men
ja,
det var det. Vi får återkomma till det ämnet när det kommer upp mer. Jag vet inte ens när de här liksom maskinerna har tänkt att släppas, men det lär inte vara än i alla fall på 2.
Ryktas
som
tidiga
2026-2027.
Nej, 2027-2028 menar jag.
Ja, jag tänkte det. Jag har svårt att tro att det ska vara nästa år redan. Jag har en kommentar här från Sammy också. Mm. Och anledningen till att jag tar upp det här, det var så kul, för det var han som skrev tidigare när vi pratade om så här, är vi peppa på Switch 2? För att han var inte alls pepp. Så nu gjorde han så att han har gått ut och köpt den. han skrev så här, okej, jag kunde inte hålla tassarna borta från Switch 2, så nu har jag spelat Mario Kart World mer eller mindre en hel vecka. Känns skönt att Open World-delen är valfri som map längst ner och att de inte lagt till någonting som Achievement Trophy som massa stickers där man kan välja en sån typ logo. Har inte kört annat än Grand Prix än och han snart klar med 150cc. Kan tycka att reaktionen har varit lite överdrivna då på upplägget på Grand Prix. För han tror att man skulle behöva köra från ett race till ett annat. Men att det är liksom bra som det är.
Mm.
Och då tänker jag så att jag vet att vi pratade inte riktigt om free roam-läget när vi pratar om Mario Kart World.
Jag spenderar ungefär 30 minuter free roam som högst.
Hur ser det ut för dig, Oliver?
Lite grann. Går runt och kör på de här P-switcharna. Och, vissa av dem är rätt roliga att göra, men de är över väldigt fort.
Mm.
Och det känns inte som att man blir särskilt belönad av att göra det. Man får fler stickers, liksom.
Mm. För att jag var ju också sån här att, så här typ att när free roam-läget visades, då jag var så här, det där kommer inte vara det som folk tror att det kommer vara, utan de visar sina P-switches och det är typ det. Liksom att det kommer inte vara så mycket, tror jag. Liksom, och sen så hoppades vi liksom att men då kan de gömma massa grejer och de kanske inte visar allt vi kan hitta. Så var det ju inte, utan du har P-switches, du har de här frågeteckensrutorna som låser upp nya... Låser de ens upp någonting? Jo, de låser inte de upp. Nej, det gör de inte. De låser inte upp kostymer. Nej, det är switchar som varje bana har på sig som man kan låsa upp. Och sen så är det de här typ kioskerna där man kan käka mat som också finns under racen så att man kan låsa upp nya kostymer. Och när jag hoppade in i free roam-läget första gången så var det typ så här, ja, det här kommer jag inte spendera så mycket tid med. Sen visade det sig då att multiplayer i Mario Kart är så himla kaotiskt så man blir lite trött i skallen om man sitter och spelar 24 spelare och typ bankar skiten ur varandra, vilket gav mig så här huvudvärk flera gånger bara för att jag satt och spände mig så mycket. Och då är free roam-läget helt perfekt. Jag vill spela med Mario Kart, men jag orkar liksom inte hålla på att tävla, men då kan man liksom bara få köra bil och liksom bara leta efter de här pieces. För att det är också det att kartan är inte överröst med massa liksom grejer för det att hitta. Utan de liksom är ju undangömda ganska bra. Även att det finns typ nästan 400 sådana switchar, tror jag.
Mm.
Och jag har väl gjort nästan hälften. Och just det här också att när man startar spelet så ser man liksom den karaktären man var senast åka runt i free roam. Och rätt som det är så åker den förbi en switch som du inte har sett tidigare. Då är det bara liksom direkt ta kontrollen därifrån och sen så kör den. Så på det sättet är det ju väldigt nice. Så att jag gillar ändå free roam-läget väldigt mycket. Men det är också för att jag ser det mer som ett komplement till multiplayer-delen eftersom det är liksom det jag vill spela helst. Det är liksom racea. Men att just att det här att bara liksom, nej men jag vill ha lite chill och då kan man liksom åka runt i free roam. Det är väldigt kul.
Varenda gång jag startar free roam så tänker jag bara, jag kan spela Cyberpunk, så stänger jag ner och spelar det istället.
Hur långt har du kommit på Cyberpunk då? Är du klar nu?
Nej, jag är inte klar än. Jag råkar få lite andra spel att spela också.
Oj.
Ja.
Vem hade kunnat ana?
Ja, men, bro, jag har klarat det 3 gånger innan. Cut me some slack.
Men jag, nej, det är for shame. Alltså, när Oliver börjar om på sina spel så klarar ni ut dem. På typ 3 till.
Jo, men jag måste sova och jobba. Liksom så. Men så jag har kommit till expansionen. Jag är på att moppa upp lite småsaker när jag kastar mig in helt i den.
Expansionen är ju riktigt bra.
Expansionen alltså, är sjukt bra.
Jag tycker expansionen är bättre än grundspelet.
Jag kan hålla med om.
Alltså, det var liksom så här att jag drog mig lite för att köpa det. Men jag tror jag spelade förra hösten.
Ja, det gjorde du.
Det var på rea någon gång. Jag bara, men nu ska jag bara ta tag i det. Och sen så var det väl klart mycket att komma in i. Och så här, what the fuck, typ. Men sen när man väl kom, alltså storyn var riktigt bra.
Oh ja. Fantastiskt tillägg till spelet.
Mm. Ja, verkligen. Och sen har vi fortsatt spela rematch under veckan, även om du har lyst med din frånvaro, Adam, av någon anledning.
Ja, om ingen taggar mig så känner jag mig inte inbjuden.
Ja, det är klart du får vara med. Jag har ju typ fått ringa Oliver ibland och säga, hallå, nu spelar vi fotboll, kom.
Ja, och sen jag vill spela mer rematch. Det är kul, faktiskt.
Så, man märker också att folk har blivit mycket duktigare nu när vi liksom har spelat ett tag, att det är liksom att de problemen vi hade förra veckan är så att okej, men folk kan inte passa, folk är liksom allmänt kassa, det är liksom mindre av den varan, att folk börjar inte förstå hur man ska spela. Sen så träffar man ju såklart på de människorna ändå, men det är stor skillnad liksom bara på en vecka.
Ja, och folk är fortfarande egocentriska fiskar.
Ja, så de finns ju också.
Och så är Oliver toxic också.
Ja, det är sjukt toxic.
Varje dag.
Ja. Han bara slänger runt med svordomar och kallar oss namn.
Sparkar inte så jävla hårt. Liksom bara, fan, förlåt.
Det man kallar för clown igår.
Ja.
Ja, men ja. Amanda bara står i målet och håller bollen och bara liksom, jag vet inte vad jag ska skjuta den här. Jag bara står med den och så släpper hon den och så får motståndaren springa mig, fram. Okay. Och bara ta bollen från henne och lägga mål. Och Martin liksom har helt öppet mål och liksom har perfekt läge, men han ska typ nicka in den så han fuckar upp det. Och Adam, när du står i mål så ska
jag vill inte stå i mål.
Sparka den till andra änden av banan istället för att liksom bara lugnt och sansat passa den till någon, så att det är liksom att du passar den till deras. Så att ni suger röv allihop. Nu kommer jag inte på ett exempel för vad Jimmy gör fel. Han är bara dålig ibland.
Nej, vet du varför du inte kommer på något exempel vad jag gör fel? För att jag kan inte göra fel. Jag är ju liksom den ultimata rematch-spelaren utan tvekan då. För att här kommer inga pekpinnar. Men det är också blivit så här när man kör med randoms och så gör man liksom fel. Alltså att man liksom så här, att man släpper in ett mål som man borde ha tagit eller bara klantar sig. Skammen.
Mm.
Det är liksom man bara känner så här, för hade man stått på andra sidan, han bara, vad fan gör den där idioten liksom.
Jo, men precis.
Jag har inte fått meddelanden som folk som när jag spelar Rainbow Six Siege, så folk bara uninstall, bara oh god, what are you doing? Oh. Sånt har inte jag hunnit få än i alla fall.
Alltså, jag tycker sånt är så jävla roligt. Jag älskar att få så här typ hatmeddelanden från folk.
Jag börjar bara jag letar upp Wikipedia-sidan för näbbdjur på engelska och så börjar jag kopiera och klippa in texten och skickar som svar via Xbox-appen på telefonen, så jag börjar skicka typ flera stycken av The Platypus till dem.
Sebbe, friend of the show, Vi satt och spelade Halo någon gång och han var väldigt ringrostig. Sebbe spelade inte lika mycket längre som han brukade. Och han fick ett meddelande för någon som bara: "You are without a doubt the worst fucking Halo player I ever had the misfortune of having on my team," eller någonting. Och han bara Oscar, han bara owned. Jag älskar att reta upp folk och att de liksom att de blir så uppretade att de känner sig tvungna liksom att skriva till en.
Ja, alltså, men det händer ju inte lika ofta längre. Nu spelar inte vi multiplayer på samma sätt som vi gjorde förr. Men jag tycker liksom att på 360 var det så fort det gick lite dåligt så fick du ett meddelande. Alltså folk skrev
gud, så
jämt
mycket,
på 360.
Så mycket hat jag fick bara för att jag du tog min sniperplats. Och så kallar de mig för...
Var det Jimmy som skickade?
Nej.
Alltså,
min clan tag var kebab. Och så antog folk att jag var arab och kallade mig hemska post 9/11 saker och skit. Jag bara...
Skrev bror.
För att du hade kebab, ja.
Ja. Bara, you fucking Arab. Och jag bara, Jesus Christ.
Gud. Ja, nej, jag körde ju mycket på mobilt bredband. Och på den tiden mobilt bredband inte kanske var det mest stabila.
Mm.
Och jag fick ju väldigt mycket meddelande om att jag har så dåligt internet så jag borde inte vara tillåten att spela. Och jag sa såhär, jag bara, om du tycker det är svårt att träffa mig, vad tror du det är svårt för mig då? Mm. Liksom. Massa sådana grejer har hänt och sen typ sen började jag och Oliver gjorde någon sån här grej och det har jag också pratat om förut, liksom här, när folk blev så arga så började vi liksom skriva tillbaka fast liksom trevligt och bara såhär, alltså jag tror någon gång han hade skrivit till Oliver någonting, jag bara, alltså min kompis blir skitledsen nu liksom, vi försöker bara ha kul och du bara förstör, och han bara, nej, jag ber så hemskt mycket om ursäkt, men det här spelet gör mig bara så jävla arg. Och är du säker på att han är okej? Okay? Och du vet, liksom, vänder ton direkt.
Jag har dragit så jävla många. Jag har sagt typ att, ursäkta, jag begravde min fru idag. Och jag är på liksom off my game. Och typ, ursäkta att jag är så dålig. Jag förlorade min vänsterhand i ett krig. Och försöker lära mig att spela med en tumme och alltså liksom massa sådana grejer så att de bara får skämmas.
Jag har sagt en gång typ it's my birthday, I'm drunk, sorry. Och då var de väldigt mycket mer förlåtande.
sen så är det också fascinerande den liksom hur folk liksom bara när man då spelar dåligt och liksom i spel som inte tillåter att du straffar dem som spelar dåligt, hur de ändå kommer runt det systemet och typ har ihjäl en. Så det fanns ingen friendly fire på Gears. Liksom. Mm. Det måste ha varit tvåan, tror jag. Så att du kan inte skjuta varandra. Men du kan döda varandra genom att spränga en granat i närheten som sitter fast i väggen. Inte att kasta en granat. Så att jag blev downad och sen planterade de en granat bredvid mig och sköt ihjäl mig på det sättet.
Mm. Ja, alltså finns det sätt att griefa folk på så kommer folk hitta det.
Mm. Och det var ju vanligt i Halo. Det var så att någon skulle ha snipen, han bara sköt dig och tog snipen.
Åh gud, ja.
Det har hänt otroligt mycket. Och sen så kan det ju vara roliga situationer också, som typ i Reach när vi spelade Infection då, det här zombieläget. Och där fanns det ju liksom att man kunde ha friendly fire och det var ju kul att bara trolla liksom ibland. Sen någon sitter och trycker i ett hörn och man bara pinkar och dödar dem så får de panik och måste springa från någon annanstans i banan. Och det tog de ju bort sen i Halo 4 tror jag. Så det var inte det läget lika kul längre. För att det liksom, en del av spänningen låg ju också i att någon kan vända sig emot dig och du kan faktiskt bli dödad liksom. Så att det, ja,
det var någon som sa att jag var... Att, ja, han kallade mig jävla oskuld eller någonting. Jag körde Halo. Och jag skrev bara, "Virgin, I'm getting a blowjob as we speak." Han bara, "Yeah, by your boyfriend." Och jag bara, "Ja, din pappa." Han bara, "Touché." Han skickade min friend request efter det. Men jag accepterar det inte. Alltså, jag älskar sånt. Jag vet, alltså... För vissa är det verkligen sånt som verkligen, verkligen avskräcker en från online gaming och sånt. Men jag tycker det är skitroligt. Och...
Alltså, det var en viss känsla på den tiden när det var mycket vanligare. För det var ju de som skickade negativa saker, men de kunde i alla fall vara kreativa med det. Det har ju försvunnit nu, tycker jag.
Och alla de växte upp och blev typ magapersoner.
Säkert 2-3 som bara blev roliga människor. Jag vet.
Ja, kanske någon blev vettig. Ja.
Alltså den jäveln som spoilade Game of Thrones för mig i Wind Waker HD.
Ah, det är det sjukaste.
Jag tänker ofta på det. Jag undrar vem den människan är. Liksom, alltså, var kommer han från?
Vad han gör idag.
Fick man någon notifikation i Wind Waker HD om att någon hade läst ens meddelande då?
Nej, jag tror inte det. Så att liksom,
han har bara skickat ut något och bara så här...
Han har ingen aning om vad hans meddelande åstadkom. Och alltså, vi har berättat det här massa gånger, men om det är någon som inte vet... Så i Wind Waker HD så hade de den här flaskpostfunktionen att du kunde skriva på Wii U-gamepaden med liksom stylusen. Kunde du rita och skriva små meddelanden och lägga dem i en flaska och skicka ut i havet och så kommer den kanske landa i någon annan spel. Och jag tyckte det var liksom, kul feature liksom att connecta med folk i ett spel som Wind Waker. Och det första jag plockade upp var bara Tyrion kills Tywin. Det var liksom, det hade inte hänt i serien än. Liksom, bara någon
Det var väl böckerna. Typ 2 säsonger bort, tror jag.
Ja, jag vet inte.
Dessutom.
Det var någon som hade läst böckerna och visste det. Liksom, och bara, jag tänkte typ liksom att jag skulle få upp någon så här typ rolig fanart av typ Link eller något sånt. Liksom bara,
nej,
något,
eller Oliver bara, det här är min chans att se boobs.
Och så fick jag upp den. Jag öppnar aldrig en flaskpost till. Liksom.
Det är traumatiserat. Oliver kör en flaska på stranden så här, på riktigt och bara nej, det går inte nära det.
Det är asroligt. Liksom, alltså. Mm. För det är verkligen så här, sprida kaos utan att få någon tillfredsställelse i att veta hur det faktiskt gick med det.
Ja.
Nej.
Jag lägger ett bananskal på gatan och går därifrån och tänker att tänk om någon snubblar på det liksom.
det är fan sjukt. Otroligt glad över att få liksom varit med och få höra att det har hänt. Det måste jag ändå säga. Det var, för jag kommer ihåg, du frågade mig också. Du bara, Jimmy, du har ju läst Game of Thrones böckerna. Jag fick det här meddelandet. Kan du bara säga om det stämmer eller inte?
För jag tänkte, det kan ju vara bara liksom en shitpost typ. Alltså,
varken bekräfta eller förneka.
Ja, det hade kunnat vara det. Ja. Ja, men Amanda, du har spelat ett spel där du kan dejta allt.
Ja, det är nästan precis som i verkliga livet.
Ja, oj.
Nej, jag skojar bara.
Det lät farligt. Och Adam.
Ja, precis.
Skräck blandad förtjusning i blicken.
Ja, det är faktiskt ett spel som heter Date Everything. Någon i den här podcasten måste ju täcka skott för laget och vara den som testar annorlunda dating-simulatorer.
Det är okej, okay, du får gilla de här konstiga jävla dating-simulatorerna.
Nu när inte Martin poddar med oss som älskar såna här dating-simulatorer så är det ju liksom svårt.
Gör han?
Och gud, jag hade Full Boyfriend att det var hans favoritspel.
På riktigt?
Ja.
Okej. Okay. Nej, men det är ju som har vi så att man spelar en karaktär som har så här en kandidatexamen i kundservice men typ på första arbetsdagen förlorar den sin arbetsplats helt enkelt för att allting ska tas över av AI. Och i samma veva så får personen en överraskning till sitt hem. Och det är ett par glasögon som när hen tar på sig dem så transformeras hemmet så att det blir liksom någon form av färgglad tecknad feberdröm egentligen. Och helt plötsligt så kan man dejta allt.
Vad innebär det?
Och man har liksom en form av instruktör som berättar hur det här går till. Och då kan man markera olika objekt i ens lya. Så man kan till exempel då i början gå på dejt med en dörr.
Som heter Dorian.
Det heter han.
Alltså.
Det är helt sant.
Okej.
Okay. Det är väldigt roligt. Alltså, jag kan inte säga att det är det bäst skrivna spelet som jag har spelat. Men det är faktiskt väldigt roligt med jämna mellanrum.
Men är det verkligen också så att du kan dejta allt? Alltså liksom att när du går in i ett rum, är liksom varenda objekt i det rummet liksom dejtingbart? Eller finns det liksom ett antal objekt?
Det är väl
objekt?
Inte exakt allt, men det finns 100 dejtingbara karaktärer i det här spelet. Här,
det första
och det är
jag
liksom gjort... inte det att du står där och så är du på dejt med en dörr. Alltså det är inte en dörr som är i en bild. Utan då är det helt enkelt att dörren transformeras till en mänsklig karaktär.
Till en heting.
Ja, jo, men precis. Så vi har ju till exempel ett förstoringsglas som heter Maggie. Hmm. Magnifying glass.
Ja.
Jag hade gått om inte ut det framgick.
Jag hade gått ut och försökt dejta huset.
Why? Men alltså första kvällen så får man ju dejta sin säng.
Oj.
Oj.
Score.
Can you fuck
ja, och det
bed?
Är faktiskt också väldigt charmigt för att då säger den karaktären, känner du inte igen mig? Bara så här, men hade jag vetat liksom att det dolde sig en sån här fin karaktär i min säng varje natt så hade jag kanske reagerat lite annorlunda.
Bara fram en UV-lampa och det bara fläckar över hela. Bara, oj, sorry.
Men okay, så de här objekten förvandlas till människor?
Ja, jo, men precis.
Så att du har inte eller... en dialog med en dörr liksom?
Exakt.
Tekniskt sett så har de ju det.
Men, jo, men precis. Men jag vet inte riktigt exakt hur det här fungerar. Men man skulle väl kunna säga, när det gäller de här objekten så har de väl liksom ett väsende i sig då som är en person.
Okay. Så glasögonen speciell... drar fram någonting, det är inte så att man glasögonen hittar på någonting åt en.
Det är väl inte helt solklart än så länge. Alltså,
okej, okay, så som en granne då kan gå in så kan han stå liksom och smeka ett rivjärn och bara, åh, jag ska föka dig ikväll. Liksom så.
Smeka ett rivjärn också. Liksom, bara vaknar upp och sen bara, var kommer alla sår ifrån?
Han har inte riktigt undersökt det här än så länge. Alltså man är ju ett form av så här vandringssimulatorläge, mer eller mindre. Så det är liksom inte det att man
skadorna
ser sin
inte.
Karaktär.
Okay.
Lugn nu, Jimmy. Men alltså man undrar ju någonstans om det här typ är en motreaktion efter pandemin där folk förlorade jobb eller var så här permitterade och satt miserabla och ensamma hemma.
Och bara sneglade på dörren. Ja.
Och det där brevinkastet alltså.
Varje gång posten kommer in och man bara...
Hårdare.
Försöker trycka in ett paket. Ja, och bara, oh.
Jag ska beställa större paket. Oh.
Ni förstår ju hur roligt jag har det. Ja, men liksom, ni inte ens testar.
Men liksom, vad är målet då? Är det liksom, finns det liksom en story att du liksom har ett slut i det? Eller liksom, handlar det bara om att du ska försöka... liksom, ska du hitta typ din livskärlek i ditt hem? Eller vad är liksom grejen?
Man kan avgöra det själv. Alltså, man kan ju dejta för att skapa osämja. Man kan dejta för att skapa vänskap. Man kan också dejta för att skapa kärlek. Så man kan liksom
skapa
välja...
Skapa osämja? Det är så här, men det här jävla sockerkaret ska bli avundsjukt på typ.
Ja, men det kanske skettena. Det blir. Alltså, man kan landa på någon av de tre nivåerna hos de olika karaktärerna. Så det finns ju jättemånga karaktärer som man kan dejta. Man behöver absolut inte dejta alla. Utan jag gissar liksom att det kommer att bli mycket mer fritt allt eftersom... Det finns någon form av huvudberättelse. Jag har spelat, vad är det? 1-2 timmar, någonting sånt. Och det finns en huvudberättelse som bara skulle ta några få timmar. Men samtidigt så tror jag att det var 35-40 timmar för att liksom göra allt i spelet.
Mm.
Så det finns ju många karaktärer att dejta och man kan gå på olika dejter med dem. Och så som jag förstod det så fanns det 3 stycken olika slut per karaktär. Och allting är röstsatt.
Oj, ja. Men
det... Så det är ett väldigt ambitiöst projekt. Och som sagt, det är ju väldigt knasigt. Och det är ju någonting som man bara får köpa. Och jag tycker ju om sånt här när det är lite knasigt ibland. Nu kanske inte det är det knasigaste jag har spelat direkt. Men Boyfriend Dungeon till exempel, det hade ju också en liknande sak. Då var det ju att man dejtade sina vapen.
Det är
så det var liksom en blandning mellan en grottkravlare och en dejtingsimulator. Så man hade liksom karaktärer som man stötte på, men sedan så använde man dem som vapen i strid när man tog sig igenom de här olika vågorna av fiender.
Okej. Okej, okay, först tänkte jag liksom att det är ett svärd och så plötsligt har svärdet titt som en person. Utan nej, det är en person som blir ett svärd i princip.
Ja, men det är ungefär som det här med dörren.
Okay.
Alltså, det döljer sig en karaktär i det här vapnet.
Aha.
Så har du till exempel en katana så kommer det liksom ut en personlighet och en person ur den. Va? Och så fanns det liksom ett gäng olika karaktärer som man kunde gå på dejt med och hitta på olika saker med. Och det fanns ganska utbroderade berättelser. Och den var också ganska så knasig. Men det finns ju också helt otroliga dejtingsimulator. Dream Daddy.
Ja, just det.
Dejtingsimulatorer, rättare sagt.
Ja, jag kommer ihåg det spelet nu. Jag spelar aldrig själv, men jag kommer ihåg när folk pratar om det när det var nytt.
Och det är väl Game Grump som har gjort det, va?
Var det det?
Dream Daddy.
Var det Dream Daddy?
Ja, jag tror det.
Okej.
Okay. Jag kände att det blev syrsor här, för att jag har lite dåligt minne när det gäller det just
nu. Jag för mig att de har pratat om det back in the day när jag fortfarande tittade på dem, så det är fullt möjligt.
Men jag spelade ju igenom det och först och främst så tog jag mig igenom det med den karaktären som jag absolut helst ville dejta. Men sen så laddade jag liksom tidigare sparfil och dejtade alla för att få ett slut med alla karaktärer. Så det kan man också göra naturligtvis.
Mm.
Och om man inte har spelat Dream Daddy så är det precis så fint som det låter. Man är en pappa som dejtar andra pappor.
Okej, okay, ja.
Så har man en jättefin relation med sin dotter som heter Amanda. Jag var lite orolig där första gången för att jag trodde att de liksom tog mitt namn. Jag var inte säker på att det var liksom karaktären som hette det, utan jag blev lite så här, tog de mitt namn nu till barnet? Men hur som helst så är Date Everything kanske inte någonting för alla direkt. Men om man tycker att dating-simulatorer och knasiga spel är skoj så tycker jag man definitivt borde testa det.
Ja, men det låter ju kul.
Ja, men man behöver lite knas. Jag menar, det är inte bara Hideo Kojima som får vara knasig i den här världen.
Ja, vi har verkligen spelat knas.
Ja.
För det har vi också spelat.
Ja. Mm. Jag försökte göra en smidig segue.
Som jag förstörde.
Ja, det var dåligt.
För vi har ju faktiskt spelat Death Stranding 2 med den sexiga undertiteln On the Beach. Som är Kojima Productions nya spel och uppföljaren till Death Stranding då. Som kanske hintades av tvåan i namnet. Mm. Men man vet aldrig. Konstiga saker har hänt som Battlefield 1. Så jag vet att Oliver har spelat och du Adam har spelat. Mm. Jag har spelat. Både jag och Oliver har klarat ut Death Stranding 1. Jag vet att du inte har gjort det, Adam.
Mm.
Vilket gör att du är mer en novis än vi andra då. Men hur... Jag svingar över frågan till dig, Oliver, eftersom du är ju... Jag skulle nog säga att du är det största Kojima-fanet i den här podden.
Ja, men det... Jag är ett Kojima-fan och jag älskar de flesta av hans spel.
Hans biografi...
Precis.
Nej. Oh, gud.
Oläslig. En verkligen helt den går inte att läsa. Och jag, som jag har sagt det här förut, jag vill inte säga att jag har ett hatkärleksförhållande med honom, för att alltså, jag uppskattar honom betydligt mycket mer än jag inte gör det. Men jag är också sån som liksom, jag älskar hans grejer, men alltså gud, han har definitivt sina svaga sidor. Och Death Stranding, det första spelet, var inte riktigt vad jag förväntade mig. Kanske inte vad någon förväntade sig egentligen.
Nej.
För jag skulle säga att Death Stranding är ett sådär sällsynt AAA superpåkostat high profile spel som verkligen inte är som någonting annat. Och bara av den anledningen uppskattar jag det. Och jag tror att jag med tiden har kommit att uppskatta Death Stranding mer och mer också.
Mm.
Det är ett spel som jag liksom ofta tänkt på liksom att jag har haft lite sug på att återvända. Trots att
jag liksom... inte den här Definitive Edition när den kom.
Jo, därför den... Director's Cut, ja, precis. För jag för mig den var gratis. Ifall man ägde.
Ah, okay, ja. Så jag... Kanske den var. För där la de ju till en massa grejer.
Ja, och de tog bort Monster-energidrycken.
Ja, så här product placement. Så... Så jag spelade inte igenom Director's Cut, men jag startade den och hade lite kul med det. Och nu är tvåan här. Och jag skulle, alltså han har gjort uppföljare förut, men jag skulle också säga att det här är typ den första liksom verkligen straight-faced uppföljaren han har gjort, som inte försöker vända upp och ner på konceptet på något sätt. Liksom. Man kan verkligen hoppa in direkt i Death Stranding 2 efter att ha spelat ettan. Och muskelbindet sitter i, kontrollerna är likadana och allting sådana grejer. Medan Metal Gear Solid-spelen, de försökte verkligen att erbjuda någon väldigt specifik twist på formen varje gång.
Mm. Kan man dejta någonting i Death Stranding 2?
Inte vad jag vet.
Genast ett sämre spel.
Ja, alla spel blir bättre.
Borde göra en spin-off som heter Date Stranding.
Gå och lägg dig.
Kojima är liksom, alltså han, oavsett vad man tycker om, kan man inte säga något annat än att han är liksom en av de främsta liksom namnen i hela den här industrin. Och som vi nämnde, vad var det förra veckan, tror jag, liksom att det sträcker sig bortom spelindustrin också. Folk liksom i hela nöjesindustrin vet vem han är och respekterar honom.
Men han har ju också suttit på en position där han faktiskt försöker att liksom göra saker med mediet som inte många gör.
Ja.
Alltså redan om man bara liksom tänker, alltså första gången jag kom i kontakt med ett Kojima-spel, det var ju Metal Gear Solid Twin Snakes till GameCube. Som är ju liksom en remake av första Metal Gear Solid, såklart. Men bara det liksom att, så att du behövde använda fodralet till att hitta liksom rätt kod. Du behöver liksom byta uttag på handkontrollen för att liksom klara en boss. Den läser de. Alltså det var liksom sådana, och såklart, jag var inte gammal då, men det gjorde sådana saker som man bara, what the fuck liksom? Kan man göra så här?
Får man göra så här? Det var precis. Jag hade frågat mig.
Ja, precis.
Och inte bara det att du måste kolla upp liksom codec-frekvensen på baksidan av fodralet. De säger det i spelet. Ja, jag glömde. Koden är på baksidan av fodralet. Han älskar att bryta den fjärde väggen.
Ja.
Han bär sina inspirationer liksom tydligt och stolt. Och medans jag tycker att han är en svag författare av dialog, så tycker jag att han är en fruktansvärt bra speldesigner och spelregissör.
Det är någonting weird med hans spel. Han skriver poesi med en slägga.
Ja.
Som hela det här, hela första The Stranding, han bara, Strand, och kallar rep för Strand av någon anledning. En infused blood.
Ja, för
blood.
Det är inte bara ett vanligt rep.
Ja, och sen bara, it binds us. Bridge, you're building bridges. Och liksom, det är så övertydligt, men på något sätt funkar det på ett weird, på något konstigt sätt så fungerar det.
Sam Porter Bridges, Adam Porter, som jobbar för Bridges.
Ja, och han bygger bokstavligen broar mellan platser i Amerika.
Både, så liksom både, bara... liksom, både bokstavligen och kulturellt. Ja. Och liksom...
det är så on the
och
nose.
Och ni tyckte att min ordvits var dålig.
Men, alltså, det är så on the nose att det på något sätt blir subtilt.
Ja, men det är typ som en karaktär nu i Death Stranding 2 som heter Rainy. Och hennes liksom förmåga är att hon typ så här gör att timefall blir tvärtom typ i hennes närhet. När det regnar, för att i Death Stranding, när det regnar så blir liksom det bryter ner och förstör omgivningarna. Liksom får du regn på handen så åldras du liksom på den punkten. Och det är hennes förmåga är då att det liksom blir tvärtom om man är nära henne och det regnar på en. Typ.
Mm.
Och hon heter Raimi.
Jag har inte kommit så långt. Men alltså, alla de här har ju så här, okay, superkorkade namn som det, alltså, man bara accepterar det av någon anledning. Liksom, varför har vi gått runt och accepterat att protagonisten är en av världens liksom främsta spelserier heter Solid Snake? Alltså, och hans onda tvillingbror heter Liquid Snake. Och de är kloner av den bästa liksom mercenarin genom alla tider, och han heter Big Boss. Och så i Death Stranding så är liksom, ja, Sam Porter Bridges är liksom ett ovanligt liksom normalt namn. För att det är ändå saker som man kan heta. Det är ju liksom, ja, roligt då att han är en porter och kan jobba för Bridges. Men hans kollegor heter Die Hard Man, Hartman, Fragile.
Jag är förvånad över att de inte kallar Fragile för Woman.
Men sen hade du också... Sen hade du också den här den enda gravida kvinnan i första spelet hette ju Mamma.
Ja, just det.
Mamma, ja.
Mm.
Och
Quiet hade vi väl också, va?
Ja, det är ju Metal Gear Solid 5.
Quiet, just det, ja, precis. Hon är
som inte kunde prata.
Och Solid Snake.
Den bästa skrivna karaktären någonsin.
Ja, precis.
Hon andas genom huden. Det är därför hon bara hoppar runt i bikini.
Hur roligt som helst. Yeah.
Dead man.
You will feel a shame for your words and deeds.
Det är så jävla roligt.
Och samtidigt så dumt.
Ja, men jag tycker att man får typ ge honom det för att han...
Måste man verkligen det?
Ja, jo, det tycker jag. Han är verkligen, alltså... Jag försöker hitta rätt ord. Han är
en udda fågel.
Unapologetically sin egen. Och jag vet liksom när man har kollat på så här typ behind the scenes videos och grejer om, som berättar om utvecklingen, hur mycket pushback han fick, inte bara från, även om man kollar på typ så här de stora finansiörerna, typ Sony och de gav honom fria tyglar för att det är Hideo Kojima eller bla bla bla, men liksom inom teamet så många idéer som han fick pushback från, liksom, ja, men vi borde inte göra det här, vi borde inte göra det här, vi borde inte göra det här, och han bara, jo, det borde vi, och så liksom verkligen, det här är vad spelet handlar om, och det här är min poäng, ifall du inte fattar det så bryr jag mig inte, det är liksom han har inga problem med att liksom sätta ut en produkt som går över folks huvuden. Men ja, tvåan alltså, så att,
ja.
Hur känner du liksom, okej, men om vi bara återgår till liksom en sak du nämnde liksom där, för att tvåan är det är liksom en rak uppföljning till den grad liksom att de gör nästan en Metroidvania grej att de nollställer spelet så pass att liksom att nu ska vi göra samma sak igen lite.
Ja.
Liksom att början är väldigt lik liksom det som hände, liksom visst det som hände i Death Stranding 1 påverkar ju såklart, men det händer saker som gör att okej, men nu är det ju i princip tillbaks på ruta ett för det här nya området vi ska fixa liksom som är Australien.
Ja, det är ju handlingen som man känner liksom så här, the reverberations av första spelet. Och jag tycker att handlingen är omedelbart bara, den kommer igång mycket snabbare och är lite mer vad ska man säga, självsäkert framförd. Det är inte liksom omedelbart lika mycket exposition, och
när det är exposition så är den inte lika överdrivet kryptisk. Men det kan också vara för att man har kontext av det förra spelet också.
Det hjälper ju att om man har spelat det förra spelet så förstår man liksom grunderna, för man vet vad The Death Stranding är, man vet vad en BT är, man vet hur en BB fungerar, man vet vad Timefall är. The Chiral Network, alla de här grejerna, och jag hade känt mig jävligt vilsen och hoppa in i det här spelet utan att ha spelat ettan. Men sen, Adam, det första Metal Gear Solid du spelade var fyran.
Oh ja, ja. Jag fattade ingenting. Okej, okay. Jag spelade ju Metal Gear på NES. Men det är ju liksom inte ens gjort att Kojima knappt en samma story eller något sånt. Jag minns bara att det var kul musik och jag kunde fista en hund. Så, eller ett
ursäkta
antal
hund. Mig?
Ja, om man råkar väcka hundarna så anfaller de en. Då var man tvungen att slå dem. För jag hade ingen vapen än.
Jag menar inte bokstavligen fista.
Nej. Punch-outa en hund. Men, så... Ja, det var en mardröm att hoppa in i. För jag bara, varför pratar de om nanomachines hela tiden? Vad är det här? Vad är det där? Vad är det? Och sen när de bara, ah, Snake, du behöver koden här. Kolla baksidan av... Nej, det är dags att byta skiva. Och jag bara, va? Och jag bara, ah, vi behöver inte byta skiva. För vi är på en Blu-ray. På... Visst är tekniken underbar? Och jag bara satt där, what the fuck?
Hela det spelet är ju bara liksom en enda lång callback och avslutning på vad som har kommit innan. Så att... Jag kan inte föreställa mig hur det var att spela det som första spel i den serien.
Nej, och så börjar det med en tv-sändning och så kan man zappa mellan kanalerna och så ser röstskådespelaren till Snake med en sån ögonlapp som Snake har prata om sin roll och jag bara, what the fuck är det här? Är det bokstavligen eller metafor?
Jag vet inte.
Alltså, jag älskar det fortfarande att spela när jag spelar det, men jag fattar ingenting. Jag bara, jag behöver kontext till det här, känner jag. Men ja.
Nej, men, som sagt, jag tycker man kommer in mycket bättre i det här spelet än vad man gjorde i förra spelet. Jag känner att jag liksom...
Jag känner inte att det är lika intressant på grund av det.
Alltså?
Men jag känner ju ofta så med uppföljare liksom att säga att okej, men jag tycker det är spännande när det är nytt. Det är Super Mario Galaxy 1 mot 2 liksom. Ettan slår hårdare för att det är nytt. Breath of the Wild mot Tears of Kingdom. Breath of the Wild slår hårdare för att det är nytt. Jag känner samma sak här. Det som var så spännande med Death Stranding, det var ju verkligen det här med att jag fattar ingenting. Jag vet ingenting vad det här är. Man är ganska utelämnad i början också som Sam. Liksom att, alltså att man känner tyngden i det man gör när man ska liksom leverera de här paketen och liksom lär sig systemen hur spelet fungerar. Medan här så är det ju liksom up and running mycket snabbare. Du får liksom fordon mycket tidigare. Du behöver liksom inte tänka... Alltså, jag använder stegar och sånt väldigt lite. Sen var det bara så här, jag har min motorcykel. Jag kan bara liksom typ... Jag kan bara liksom... Ja, men typ. Bara pressa mig upp här och så ser man att någon har byggt en steg och man bara... Oj, jag körde över den personens steg så den bara flög iväg åt helvete. Jag bara, fuck you, det är liksom, här kommer jag med motorcykel. Och folk har liksom typ börjat bygga vägar och sånt mycket tidigare än vad som hände i Death Stranding 1 för att folk vet hur man gör.
Mm.
Men det gör ju också liksom så att man får den här känslan att jag har gjort det här förut. Och just det här med då den här typ nollställningen gör ju det också så att jag känner mig inte lika manad till att liksom så här bara, oh, jag är helt insupen i det och... Jag tyckte ganska snabbt liksom dock att de här olika delivery-uppdragen börjar bli så att det är liksom nu när jag inte ens knappt behöver kämpa med hur jag ska ta mig dit så är det inte lika spännande heller. Medan liksom vissa av de här jävla delivery runs i etta var verkligen så att man bara jag måste ha rätt grejer med mig, jag måste verkligen se att det funkar och nu har jag väldigt mycket på ryggen och det är jobbigt att gå. Liksom alla de grejerna har jag själv lyckats typ skala bort i början av spelet.
Jag uppskattar att spelet är lite snabbare med att komma in i det här leveransgörat än tidigare. För jag tycker det är ganska intressant gameplay. Så jag uppskattar att jag inte behöver traggla mig igenom riktigt lika många cutscenes innan jag får börja med det. På det sättet.
Ja, och det kan jag hålla med om. Men liksom, nu är jag nästan så här att jag vill inte göra de här... Jag vill inte hålla på och göra de här dussin liksom, uppdragen för att nu vill jag bara kämpa. Jag vill bara kunna typ blåsa igenom storyn och få liksom, intressanta uppdrag för att jag har gjort det här förut.
Det är därför jag har inte kommit så långt som kanske er andra. För att jag åkte tillbaka till det första området och började göra de här uppdragen. För jag tycker det är väldigt avslappnande.
Jag har gjort
så, jag liksom, ja, jag bara, så fort jag lämnade Mexiko, jag bara... jag kommer inte tillbaka hit nu. Det är dött för mig.
Jag har gjort nätverk av laddstolpar och skit så jag kan sitta på min motorcykel och bara hålla inne boosten hela tiden utan att behöva ladda eller stanna. För jag bara sippa förbi.
Ja, jag tror att det är vad jag känner är givande för mig i gameplay-loopen är att jag hela tiden gör grejer som gör det lättare för mig att bara leverera dit och liksom jag lastar på mig typ 40 paket och liksom väger typ 200 kilo. Och när man faktiskt liksom gör den här leveransen och bara ting, här är alla paket jag har lämnat in och bara så här många likes får du och vilken tillfredsställande känsla det är när man är liksom lastad till absolut max och lämna in allting. Och att liksom samla in resurser för att göra en väg som gör en leveransväg snabbare att liksom köra fram och tillbaka på. Och det är mindre friktion i tvåan hittills än vad jag upplevde i ettan.
Definitivt mycket mindre, för du får bättre grejer mycket snabbare.
Mm.
Liksom, hur lång tid hade man spelat ettan förrän man faktiskt fick liksom en vettigt fordon? Liksom?
Men det är också, där kan jag rekommendera i och med att du åker tillbaka till Mexiko. För du kan få en del bra uppgraderad gear av att öka dina likes där.
Jag vet, men det är så att jag har inget behov av bättre gear. Det är det jag känner. Det är liksom, jag känner så att så som jag spelar spelet så har jag inte haft någonting så jag känner att jävlar, det här var för jobbigt just nu. Liksom. Det har gjort nu att jag försöker få tag i en sniper med silencer. Bara för att, och det var ju orolig för spelet. Så att, för att det var ju redan med Director's Cut så fick du nya leksaker som gjorde att striden liksom ändrades. Så jag var så här att, men jag vill inte, alltså det är inte striden jag spelar det här spelet för, utan jag vill ju ha utökat då av det här med att, det är paradoxalt nu när jag säger det, men det här med att paket, alltså liksom att hantera paketen, det är där liksom...
Postnote the game!
Ja, men det är det som är liksom det unika med spelet. Striderna tycker jag inte är speciellt kul. Så därför vill jag ha den här snipern då, så att jag kan liksom hålla mig borta från fienden och plocka honom på avstånd då.
Mm.
Men hittills så det är väldigt... Och jag har hört andra säga det, de bara, men det är mycket mer strider i början. Och jag har sagt att jag har typ inte slagit någonting i det här spelet.
Det är verkligen väldigt sällan i konflikt.
Yes.
Ja, men däremot i andra området i spelet, när man kommer till Australien där är det ju generellt sett mer banditer än BTs till exempel.
Ja, BTs är inte kul alltså. Och nu är de nästan också triviala, vilket gör att de bara är ett störningsmoment. Och varje gång man kommer in i ett område där det finns BTs så bara spelet bara slow motion, att bli rött och ska zooma in någonstans. Man bara, alltså jag vet att det är BTs här, låt mig bara zooma förbi. Och de dör väldigt lätt också. Det är inte heller ett problem om du liksom blir fast.
Jag upplever inte att de här stora jävlarna dör lätt. Alltså jag får verkligen blåsa typ 10 shotgunskott i den.
Kör du på Brutal eller?
Nej, jag kör normal.
Okej, fast i och för sig, jag har typ den bästa shotgunen så det tar typ 3.
Vänta, vi nu menar när man råkar trigga BTs eller menar du bossarna?
Nej, inte bossarna utan de här
stora med lysande ögon.
Spöken typ, de bara hänger runt.
Aha.
De är typ de ser ut som människor fast spökform och de är typ 4 meter långa.
Watchers, vad fan de heter.
Men jag tycker de dör lätt. Och det är också en grej som har tagit bort det här med att liksom att all din ammo nu är ju typ tranquilizers. Du kan inte döda någon. Jag har i alla fall inte fått ett dödligt vapen.
Mm.
Och en del i ettan var ju det att om du lämnade lik så skapade du kratrar och fler BTs.
Mm.
Jag vet inte om det existerar längre i det här spelet.
Jag förstår varför det inte finns dödliga vapen. För att det är jättedumt att döda någon i den här världen.
Jag vet, men liksom, det var en risk du hade i det första spelet.
Att det är dumt att döda folk och att hindra folk från att döda folk.
Det är ju dumt att mörda folk i vår värld också, men det triggar liksom inte en kärnvapenexplosion i din stad där du bor.
Nej.
Nej, men det var väl liksom en risk att det kunde skapa små kratrar i världen i första spelet, om du dödade någon och råkade ha ihjäl någon.
Jag dödar aldrig någon.
Nej, jag har försökt också undvika, men ibland så kanske man råkade typ köra på honom och ner i vattnet. Och, ja. För det var ju så bitvis liksom kom, med tanke på att vissa av de här delarna liksom finns kvar i spelet, men de liksom har gjorts, de är så pass liksom förenklade nu så att det är liksom nästan ingen, alltså det är typ ingen risk.
Det är det som gör mig nyfiken på när man kommer längre in i spelet, om det är, de eskalerar på något annat sätt.
Mm. Ja, jag är på episod 6.
Okej. Jag är i slutet av episod 3 och sen gick jag tillbaka och började leverera paket och bara, det här var kul.
och bossstriden är inte bra tycker jag.
Fast du tycker alltså inga bossstrider är bra.
Nej okej, sant. Men jag gillar inte bossar överlag.
Men de alltså har första ju bossen... bokstavligen en knapp för dig som är pretend that you won.
Ja, absolut. Sånt finns ju också. Men jag är också sån här, om jag inte gillar bossar så vill jag ju liksom, har du ens sett den knappen?
Om man förlorar allt sitt liv så kan man repatriate eller typ pretend that you once hoppar en över striden.
Okay. jag minns inte så. Men jag kommer ihåg i alla fall första bossen, för att liksom Sam, alltså skjuta i det här spelet är inte jättebra. Man är rätt så klumpig. Och undvika grejer, speciellt när man ska springa då i den här liksom käran som gör att man är desto mer seg. Och så har man den här jättestora bossen som bara typ, när den kommer nära så kan den instakilla dig. Jag dog fan 3 gånger på första bossen och var så här.
Ja. Jag råkar bli uppäten av första bossen en gång och sen händer det inte igen.
Nej, men han typ teleporterar framför mig och så hann inte jag hoppa bort från det han slängde ner på mig då för att han kom så nära helt plötsligt, och då blev jag stannad och så åt han upp mig. Och då hade han så här minimalt med liv kvar, då var jag inte glad.
Den andra bossen gjorde ett antal 100% skada på mig.
Ja, nej, jag bara rätt på första bossen, sen så var det så här att okej, jag har mina vapen, nu rör inget på mig typ. Men bossarna känns liksom lite malplacerade tycker jag.
Jag älskar bossar, men jag håller med om att bossarna i det här spelet inte är, alltså jag skulle säga att det är förmodligen det svagaste i spelet.
De är visuellt bra, men att slåss mot dem känns ganska begränsad.
Ja, men de har sina röda punkter och du skjuter på dem tills det är färdigt liksom, och det är verkligen långt ifrån Metal Gear Solid-seriens bästa bossar, som var väldigt
liksom
påhittiga och vände upp och ner på spelreglerna på roliga sätt ibland. Med flera olika sätt att besegra dem på. Och här känns det, ja visst, du kan ju välja vilket vapen du använder, men det är liksom du skjuter på de svaga punkterna tills den är död, och det är väldigt, väldigt ointressant.
Jag använde ju en shotgun på en boss som var jättelångt ifrån, för det var så här, det spelar ingen roll att jag står på så långt avstånd, för att den träffar, alltså bossen är så stora så jag träffar ändå den punkt jag behöver ha, och det går ganska fort liksom, så att det spelar inte heller så stor roll. Men annars så liksom, jag vill ju liksom att storyn verkligen ska komma igång ordentligt, så att jag liksom kan bara säga att okej, men nu hänger jag liksom med på vad är vårt mål. Vad är de här olika liksom mysterierna som de har liksom presenterat för oss, vad liksom det innebär. Och dit kommer man ju komma, det vet ju jag liksom. Men det är mycket av det här repeterande innan dess som ska göras. Och det är därför jag aldrig spelar om Death Stranding. Jag liksom ens varit sugen på att spela om Death Stranding. Och jag gillar spelet väldigt mycket, men det är så att jag vill inte göra det igen. Och jag känner väl kanske att det här är lite för likt än så länge.
Sant,
ja, det är hellre att alltså, typ innan vi pratar om musiken, för jag hade gärna velat haft liksom att man hade typ så här, för det finns typ mines och sånt i spelet som man liksom, som nästan liksom kunde hämta liksom större kvantitet av resurser, och jag vet inte om det här kan ändras längre fram, men då hade jag ju sagt, oj, hade jag fått bygga ett sånt nätverk liksom, typ automatisering och sånt, så att jag liksom kan få mer resurser så att jag kan börja bygga upp den här vägen, och det hade jag varit intresserad av, men hittills har jag inte sett det, för det är det jag vill ha.
Death Stranding Factorio Edition.
Men lite sånt, för att det är liksom, för de har ju gjort allt lättare, att jag byggde inte mycket vägar i första Death Stranding liksom, för att jag vill inte liksom grinda material, och i det här spelet är det ju mycket, mycket lättare att få det du behöver ha för att kunna, jag har byggt jättemycket vägar i det här spelet.
Ja, samma här.
På ett sätt som jag inte gjorde tidigare. Och det är ju också en av de mest intressanta aspekterna för de som inte vet då, att det finns ju liksom multiplayer i spelet i form av, ja men det är nästan From Software-aktig multiplayer där man kan lägga ut liksom meddelanden till varandra om man så vill, man kan ge cargo till varandra så att någon annan får slutföra uppdrag man har tagit på sig, eller då att när man väl bygger de här olika konstruktionerna i världen som broar, lägger ut stegar, fixa de här stora vägnätverken och sånt, så är man liksom i en instans att det kommer vara andra spelare också som ser det med. Så alla hjälps åt.
Det är en väldigt intressant del av Death Stranding-spelet.
Jätteintressant. Alltså det är typ det mest spännande med spelet.
Ja. Jag älskar hur man med tiden ser att där folk ofta går, där bildas stigar och sånt på kartorna också. Jag tycker det är jätteskärmigt.
Ja, så jag gjorde ju när man ska till första gruvan så vill liksom, det är då första gången man ska använda sig av typ en hoverboard eller någonting sånt som kan liksom bära mycket av dina grejer. Och jag var bara så här, den vägen som spelet ville att jag skulle ta var liksom så här, men det är typ flera små öar och så ska man gå över en massa kära. Och jag bara, fuck that, jag bara tog med mig såna här jävla grejer så jag skulle kunna bygga broar. Och så byggde jag broar helt vägen över där. Och liksom jag har typ, ligger på närmare typ 30 000 likes nu för att folk...
Ja.
Kände säkert när de kom dit bara så att wow, nice, här har de byggt bro liksom.
Halva nöjet är ju alltså dels det att du underrättar för dig själv, men också att du vet att det här kommer dyka upp i någon spel och göra deras dag. För det är liksom
jag gjorde faktiskt det svårare för mig själv, för det har gått mycket fortare om jag har gått över, för jag har aldrig behövt ta den vägen igen sen. Ja. Men för de som är där första gången så är det väldigt
du mycket. Du farmar likes på den och likes gynnar dig också liksom i slutändan. Mm. Så att Och just det liksom hela konceptet med att man arbetar tillsammans med massa liksom ansiktslösa främlingar och det enda sättet att interagera med varandra på är positivt.
Det är nästan så att jag hade önskat att man hade faktiskt fått se andra porters som är liksom andra mänskliga spelare, typ lite spöken i Dark Souls och liknande, att man bara får se att här har någon sprungit, du vet. Liksom man bara får swisha förbi någon som är förnimmelse. Sen kan man ju träffa andra porters i spelet som NPC:er som blir väldigt sura när man kör över dem. Men det är inte mitt fel att när jag swishar förbi med min motorcykel att de bara hoppar rätt ut i vägen och man bara... Vad gör du?
Jaha, de har GTA 3 AI.
Ja, absolut. Det är liksom, idag är jag bara så här, jag ska inte köra på den här gruppen med porters nu för jag har gjort det flera gånger tidigare. Och så ska jag köra vid sidan och han bara hoppar framför mig och bara dog. Och så får man en röd text och bara så här, folk i Death Stranding gillar inte att du mördar porters. Och man bara, nej jag vet. Och så får man 10, minus 10 likes. Och man bara, ett liv värd 10 likes.
Ja. Av dina så här, 300 000 du har samlat på dig.
Ja, så att det är väl... Men liksom, det har varit kul att liksom bara ha en mer integrerad multiplayer-upplevelse. Inte det att vi liksom skulle kunna spela co-op på det sättet, men bara så att man har fått se någon annan. För det ger ju även mycket typ i Elden Ring eller Dark Souls. Och så när man bara får se någon annan swisha förbi att oj, här har många dött. Eller här rullar folk liksom. Så att det hade varit kul att se. Men det här byggandet tillsammans är verkligen skitbra. Mm. Det är väldigt rolig idé. För det gör ju också att man får den här liksom... Och eftersom det här andra spelet dessutom så märker man att folk började bygga mycket snabbare.
Mm.
Ja, liksom att de vet att de här vägarna är viktiga. Liksom att det är där vi lägger tiden på. Och så ser man någon noob som byggt en bro precis bredvid vägen. Och man bara, du visste inte.
Jag har inte kommit så långt att jag har liksom börjat bygga ziplines än. För jag antar att det återkommer.
Nej, inte jag heller. Ja, men det finns en stor del på kartan där det ser ut att vara väldigt mycket snö. Så jag antar att det är där.
Ja. Och det krävde mycket resurser i första spelet så att jag orkade aldrig liksom verkligen dra nytta av det, men det är jävligt tillfredsställande när man sätter en fungerande zipline på en rutt som man använder väldigt mycket och bara swishar förbi allting.
Jag byggde över hela snöområdet så byggde jag en zipline jag använde jämt. Alltså verkligen liksom så här, jag hade så mycket, eftersom jag inte byggt så mycket vägar och sånt, jag hade så mycket resurser när jag kom dit, så jag bara, det här, jag tänker inte gå den här vägen fler gånger. Så jag ballade upp massa ziplines. Så. Ja, musiken, Oliver.
Alltså den är fortsatt svinbra.
Ja, det är väldigt bra musikval han gör.
Det är liksom, alltså... spelets inledning var verkligen så här breathtaking för mig. Man ligger på liksom berget och går längs och du har Lou på bröstet i en sele och bara liksom svinbra. Inte sån musik som jag liksom på egen hand skulle söka mig till, men som i kontexten av den här världen funkar så jävla bra.
Men det är typ, och det här pratar vi också om typ, jag vet inte om vi pratar några veckor sedan vi kanske pratade om det här, just med att upptäcka musik genom spel. Och jag vet inte om det var så i första spelet, men här så kan man ju faktiskt, du har en egen typ MP3-spelare, du kan liksom lyssna på playlists och du ska liksom sätta ihop din egen spellista med musik du har hittat. När du gör vissa uppdrag så får du ny musik.
Det finns väl också en vinylspelare i det egna kyffet.
Jag tror det, och du kan liksom sätta på låtar i de här olika konstruktionerna som finns på banan, så att när du är nära den så spelas vissa låtar och så att man kan liksom sätta ihop sin egen.
Förra gången var ju Low Roar liksom den stora stjärnan.
De har några låtar från dem fortfarande här. Och jag blir lika glad varenda gång jag känner igen dem. Bara, åh, det är mysigt igen.
Men nu, ja, förutom Ludvig Forssell då, som också har gjort soundtrack till det här spelet, så vet jag att du har ju Woodkid också, har massa låtar med i spelet, men också gjort skrivit liksom original musik till det.
Jag skulle säga Woodkid är stjärnan för mig den här gången. Och det är bara jävligt trevligt att ha den liksom musikspelaren och sätta på och lyssna på de här låtarna medan man springer runt och gör, alltså det är ett rätt meditativt spel för mig.
Det är väldigt meditativt.
Man plockar på sig och man känner sig duktig och man känner sig liksom efficient när man optimerar en rutt och levererar allting med i liksom pristine condition. Och så är det ibland det jobbigt då när man sitter mot cykeln och råkar köra in i en sten och liksom skadar all sin cargo typ 40%.
Leverera quesadillas till någon och bara it could be worse. Liksom bara, sorry.
Jag tror att liksom, alltså, vi pratade om förut om att folk har sagt liksom att de slänger in dig i konflikter mycket tidigare. Jag tror att spelet ger dig möjligheter att liksom försvara dig tidigare i det här spelet. Och det är väldigt tidigt som du liksom ska ta dig igenom ett fientligt kontrollerat område. Och jag smög mig förbi det här liksom. Jag tror jag plockade någon med min så här strand och liksom knockade dem. Men jag gick inte in i öppen konflikt, men jag tror liksom alltså folk som är mer som ligger mer åt hållet att liksom har jag fiender och har jag vapen så skjuter jag dem, då liksom då blir det ju så. Och jag känner aldrig riktigt den här liksom bara paniken över att shit, jag är inte utrustad för den här situationen.
Och det händer mycket ettan.
Jävlar,
en fiende ser mig och jag har de här jäkla kargon som inte får bli skjuten på och bara shit liksom.
Och det, liksom ifall du spelar dumt, för att jag har gjort liksom ett par dåliga beslut som har kostat mig väldigt dyrt även här i tvåan, men
alltså, liksom, det gör mig så förvånad att du har dålig riskbedömning. Wow.
Ja, men liksom, alltså, jag lärde mig ganska snabbt att det kan vara, ifall jag ska liksom tömma ett fiendeläger på fiender, så kan det vara bra att liksom bara helt och hållet ta av sin väska och lägga den på ett säkert ställe under typ ett timefall shelter eller någonting. Och gå och ta hand om en sån och sen komma tillbaka till den. Och liksom, spelet ger dig så mycket olika verktyg och möjligheter till att göra planerade beslut, liksom sättet som, hur de uppmuntrar dig till att liksom dra rutter på kartan och ta i beaktning liksom, okej, den här floden den löper risk för att svämmas över liksom. Och jag har hört mycket snack om det där liksom med miljöfaror. Jag har inte sett så mycket av det själv. Jag har sett någon översvämning och jag har kommit tillbaka till någon flod som tidigare hade vatten som nu var uttorkad. Men jag har inte sett sådana här typ laviner och grejer som jag har hört om.
Nej, sandstorm är ju det enda nya jag sett. Och sen lite översvämning också såklart. Sandstorm är visuellt coolt. Man blir jäkligt seg om man går emot vind. Men ja. Men det är mer sakta ner mer än ett hot. På det sättet. Där är en flod farligare. För liksom, nej, jag nuddar det röda. Nu glider jag 2 kilometer ner för vattnet.
Ja, det är det mest frustrerande som kan hända dig i spelet. Ifall du råkar gå i lite för djupt vatten och du bara trillar och helt plötsligt så följer du med i strömmen och måste paddla in mot sidan. Och alla dina paket bara sprids ut i vattnet. Och man bara, fan. Panik. Se ditt levebröd liksom forsas bort.
Det har inte hänt. Jag har inte haft problem med vatten än.
Nej, du har sagt, jag kör överallt. Du har inte tagit några onödiga risker, antar jag.
Nej, jag är smart.
Jag bara, fan, jag har inte, den här stegen är det enda jag har på mig, och jag har inte liksom, jag är inte i Chiral Network, så jag kan inte bygga en bro här just nu, och stegen är inte lång nog för att liksom täckas över hela floden. Jag måste hitta någon typ, någon bit av floden som är mer grund. Och så lyckades jag inte.
Men som sagt, ni har ju varit mer noggranna också, men ni har gjort era grejer. Jag är liksom bara, jag står.
Ja, alltså, jag har gjort varenda liten side order, varenda sån här assist. Jag kommer inte ihåg.
Jag läste bara att, jag läste bara så att när man kommer en bit in i storyn så kommer det vara mycket lättare att gå tillbaka till Mexiko sen. För att du har så mycket bättre grejer. Och jag bara, yes. I så fall om jag ska tillbaka till det istället så ska jag ha bättre grejer.
Du låser upp fast travel också. Med det här svinkola skeppet som är typ en ubåt som rör sig genom käran under jordskorpan. Typ. Eller, alltså det är jätte weird. Det är George Miller som är kapten.
Ja.
Och de har den här dockan som är animerad i halva bilduppdateringen av någon anledning och är typ en människa vars ka. Jag vet inte om det är ha och ka, och det är kropp och själ typ. Jag kommer inte ihåg vilket som är vilket. Men hans ka.
Mm. Nej, jävla vad de pratar. Alltså det var någon konversation där de typ nämnde beach 87 gånger. Jag var så här, alltså ni har sagt det så mycket nu så att jag vet inte ens
vad
det är längre.
Jag fattar fortfarande inte vad det beach är. Alltså, jag förstår,
som en
beachverk
är
bara
något
som
typ högre plan av existens eller typ efterlivet eller något sånt.
Det är precis tröskeln till efterlivet för dem.
Och varenda människa har liksom en egen beach.
Mm.
Och det är ju premissen till det här spelet då, är det att det finns någon typ överordnande beach som liksom har ruckats på grund av att vi kopplade ihop hela USA och nu försöker vi också koppla ihop Australien, så det är vi typ ska förhindra.
Ja, men sen var det liksom Amalie som också var kopplat väldigt, på ett väldigt unikt sätt.
Och hon var en extinction entity. Hon var ju den som skulle utplåna mänskligheten.
Ja. Ja, alltså...
Ja, det är massa bullshit i alla fall.
Ja, jag hoppas...
Ja, det är liksom så här att jag hänger inte riktigt med hela tiden. Och jag antar att det klarnar sen liksom längre fram, förhoppningsvis. Men en sak jag stör mig på, det är ju det att jag tycker att Sam tar inte lika stor plats som en protagonist.
Nej.
Som han gjorde i första spelet. Det är liksom inte riktigt hans spel. Vilket också uppstår lite lustiga situationer när folk pratar med honom. Och liksom kameran klipper till Sam och han står och ser dum ut.
Mm. Det är liksom så här, var han inte sån i första spelet? Han hade extremt lite att säga.
Ja, men det var ändå inte riktigt på samma sätt. För att du var liksom, och det kan ju bero på också eftersom att vi... Allt var nytt och liksom, och storyn i Death Stranding 1 var ju väldigt mycket liksom kopplad just till den här ensamheten och sånt. Men nu liksom, nu är det, han får liksom tilltal och så klipper kameran till honom och så ser man Norman Reedus dumma ansikte bara.
Alltså jag är förvånad, nu ska jag inte spoila, men det är ju en instigating, en händelse som fick mig att anta att han skulle vara mer drivande i storyn, mer personligt motiverad i storyn. Men det känns fortfarande mer så att han, någon pekar liksom, paket. Och han bara, okej.
Och det här fick mig, allt detta, alltså när jag liksom tänker på och ser Sam, för han är inte en solid snake liksom, han är inte den här...
Metal Gear!
Ja, men alltså solid snake är, men han är inte den som har mest dialog i sina spel heller, men han har ju definitivt mer av en liksom, han är ju mer av en karaktär än vad Sam är. Och Sam ju menar att vara, alltså han har ju sina egna grejer, han har sina liksom fobier och grejer. Men där fick mig att tänka på att jag tyckte det var så jävla coolt om en del av grundkonceptet med spelet är att, för det snackas ju om liksom otherworldly entities som är typ kopplade till människor genom så umbilical cords eller whatever. Och jag bara tänkte, det hade varit coolt om hela premissen med Sam är att han har någon form av osynlig, ospecificerad entity som är fast vid honom och influerar alla hans beslut. Och jag som spelare är den entityn. Så att alla beslut han tar är influerade av någonting som liksom på ett metasätt då är jag. För att det är liksom typ när han sitter i sitt privata rum. Och jag satte på någon av de här liksom Ludens-brillorna och han tittar rätt in i kameran och bara, really? Ungefär, han pratar med mig liksom. Och det är en sån grej typ att Kojima gillar liksom att leka med så här fourth wall breaking. Men om det hade varit liksom en sån grej att jag
om
är...
Om det var hans Ratatouille.
Ja, men nästan precis. Inte det liksom att vi styr honom helt och hållet. Men det är sån sak som typ när man har typ dialogval och grejer. Och det handlar egentligen inte om att man får välja olika sätt att vara. Utan det är mer liksom att man typ vill du fråga den här personen. Vill du ha mer information om detta?
Ja. Ah.
Mm.
Och det hade också kunnat liksom spela in lite i det. Liksom att det är typ jag som viskar i örat liksom fråga om detta. För att ibland när man... Ibland har han ingen liksom voice-over som ställer de här frågorna. För det mesta faktiskt.
Mm. Det är lite Beyond Two Souls vibbar på det.
Jag tänkte ju säga det.
Precis, fast...
Ja, jag vill ha en game theory som binder ihop de två.
Kommer ni få en film?
Han har på att prata för sig själv liksom, och när man är ute. Och bara, det känns som att det är ett koncept som hade passat så jävla lätt in i premissen med spelet.
Har ni hittat något sätt att byta frisyr på honom? För kunde man inte göra det i ettan?
Ja, man kunde binda upp håret i ettan. Jag har inte hittat, jag har försökt kolla på det.
Nej.
För jag tycker hans
hår uppbundet by default bara efter en viss storypunkt?
Kanske det var.
Jag har inte för mig att man kunde byta hans hår.
Jag tycker bara att hans hår är så jävla fult.
Ja, men det är grisigt. Det är ju Norman Reedus.
Ja, men det är så att... Ja, jag vet att det är Norman Reedus. Flottigt
biker-hår liksom.
Vi har sett det där håret nu sen fucking 2010 liksom. Det är dags för något nytt.
Du kan ju sätta en keps på.
Mm.
Ja?
Ja, men det vill jag inte ha. Det är liksom, antingen är det liksom douchebag-frisyren eller douchebag-frisyren med keps.
Men du kan ha kepsen bakvänd så blir det ännu mer douchebag.
Oh my fucking god. Ja. Jag älskade att ha bakvänd keps när jag var liten. Var man tuff?
Jag hade bakvänd keps igår.
Why?
Oliver, du är 35.
Bara en liten
snart.
Stund.
Ja, sen kan det inte så mycket.
Du bara står vid spegeln bara, borde jag? Nej, nej, nej.
Ja. Nej, men jag har ju inte sett någonting av den här snubben som vi fick se en mellansekvens av på Summer Games Fest. Han som var liksom typ Solid Snake stand-innen. Jag har inte sett någonting av Margaret Qualleys karaktär eller Elle Fannings karaktär. Så att jag ser fram emot att liksom att komma till mer spännande story beats. För jag tycker att storyn är mer gripande den här gången än förra gången. För förra gången kändes det som att liksom varenda mellansekvens var bara jag i det här rummet och någon som liksom spottade exposition på mig. Och här känns det lite mer, alltså det är fortfarande mycket exposition som spottas på mig, men det känns lite mer naturligt. Det är liksom inte alltid samma miljöer. Det är lite olika situationer.
Det är lite mer dynamiskt.
Ja, bara en sån sak som liksom hur kameran rör sig i mellansekvenserna här känns mycket mer filmiskt och mer professionellt filmat, så att säga. Som när typ en av de absolut första mellansekvenserna, han står i köket och lagar mat och Lou kommer på sin så här typ liksom vagn eller vad det hon har, och man ser henne i liksom, det är en POV-shot på när hon kör in och krockar med honom.
Mm.
Det är mer levande dramaturgiskt.
Mm.
Jag
är inte helt hookad av storyn än.
Jag är lite mer hookad än vad jag var i ettan. För det är anledningen till att jag inte fortsatte spela det.
Ja, men storyn aktivt störde mig i ettan. Det var liksom alltså... Jag verkligen... Jag gillar fan inte detta. Alltså allt det här är bara rent nonsens bullshit liksom. Och nu är det typ allt det där är redan etablerat. Vi behöver inte gräva lika mycket i all bullshit den här gången.
Ja, sen är det fortfarande vissa saker som jag liksom bara, vad händer? Så när man första gången man är i The Magellan och fan det här skeppet heter.
Jag hänger inte riktigt med. Varför är jag blå?
Ja, liksom, varför är det? Och sen bara, my hand is right in the current. Så jag bara, vad menar du med det? Varför är det en lerkatt där? Okej.
Okay. Ja, just det.
Men det är väl, man är väl, man tappar väl all färg när man är nere i kärran, antar
jag. Jo, men jag trodde att jag hade blivit sen. Sjuk eller någonting. Och så här, han hade typ låtit sin hårfärg, han tydligen så färgar han sitt hår.
Det förvånar mig också. Det är den största twisten i spelet än så länge.
Norman Reedus är inte gråhårig egentligen, men här var det liksom att det är typ, det går typ en månad senare och man är blå och håret är grått och man bara, vad är det som har hänt med dig? Men tydligen ingenting. Det var bara liksom att alla ser ut så på det skeppet och han har inte färgat håret den här veckan. liksom.
Ja. Men det blir spännande att spela liksom, se vart det bär hän.
Ja.
Kul att se en väldigt uppskattad God of War-skådespelare i en roll här också.
Vem?
Presidenten.
Vem spelar presidenten?
Mimir.
Jaha.
Jag har inte stängt på.
Nej, han spelar inte direkt upp rösten på samma sätt, så jag hade ju aldrig kunnat gissa det.
Nej.
Om man hade bara, get fucked brother, då hade jag nog fattat det snabbare.
Nej, men det ska bli kul att se vart, jag har hört liksom att senare delen av spelet ska liksom vara ganska liksom toppad.
Mm.
Men samtidigt så en del som jag spelade igår var folk också helt mindblown över, och jag bara, jaha, vad blev du mindblown över här? Liksom, det var lite så här att, ja, men jag kan inte spela.
Du är så svår.
Men om du
dålig.
Inte blir engagerad av det, Jimmy, kan du alltid spela Date Everything. Hör bara på den här recensionen efter 32 timmar på en Steam-recension. 10 minutes into the game, I bedded my own bed. Afterwards, I got rejected by a vacuum cleaner. Cleaned more stuff in the attic than in my own house. Stared at the wall long enough to start dating my own existential dread. All in all, 10 out of 10 game.
Låter underbart. Ja.
Du vet vad du har att vänta. Och det kostar inte en halv förmögenhet att skaffa.
Men nu har jag redan köpt Death Stranding 2, så de pengarna är redan spenderade. 900 spänn kostar det.
Ah, jag betalar ju 700 spänn för jag köpte det fysiskt.
Ja, vet du vem som inte kan spela fysiska spel på sin PS5? This guy.
Ja, en viss nolla där. Ja.
För då så släppte den här jävla Blu-ray-skivspelaren, men inte till original PS5.
Nej, den är inte gjord för att kunna det. Så du får byta. Nej. PS5.
Nej, absolut inte. Jo. Spela inte mycket på PS5 för att uppgradera.
Det är bara börja. Jag menar, jag spelar Xbox mest i flera år och nu samlar den bara damm i princip. Jag bara startar upp den och spelar rematch med er.
Ja, men jag är på ett sjunkande skepp och tydligen har jag grävt ner mig där. Men sen, så, jag spelar väldigt mycket på Game Pass. Alltså väldigt mycket på Game Pass.
Jag önskar jag spelar mer på Game Pass med tanke på hur mycket jag betalar i månaden.
Ja, men det är bara för att det är liksom, men jag är så här, jag väntar inte till saker till kom på Game Pass. Jag bara, där är ett spel vi spelade, kom på Game Pass och spelade där. Mm. Hade det inte kommit på Game Pass, då hade jag köpt det istället, typ. Mm. Så att det är lite på den nivån. Men så är det.
Mm. Ska vi spela rematch nu, eller?
såg ni Donkey Kong Flashlighten som Nintendo släppte?
Ja, den lilla tunn kudden.
Ja. Har du sett den?
Ja, den är sett.
Nej, jag har inte sett den.
Den är... alla bara... Oh, jag skickar en bild till dig. Men alla bara, oh. You put your dick in it.
Ja, stoppa den där med...
Amanda, date everything!
Ja.
Stoppa den där med margarin så...
Alltså jag vet inte, jag tror att min hand hade känt sig förnedrad.
Jag såg den och jag bara...
så är det typ en... Det är en Donkey Kong-tunna, plushy, fast man kan typ... Det är en kudde typ.
Ja, och så kan man liksom sätta in sina händer i den så att man liksom kan... Om det är som att du har händer under kudden när du sover typ.
Ja. Va? Den första bilden, den ser inte stor ut alls. Det ser ut som en flashlight.
Johans kommentar.
När ska man ha den här? Åh nej, jag är lite trött på kontoret idag. Så jag stoppar in min hand i den här väldigt obscena mjukistunnan.
Men är det inte så?
Och lutar mitt huvud mot den.
Det här kan vara skröna, men jag tyckte jag läste någonstans att det är liksom inte fel av att typ du sitter i skolbänken och vill sova en liten stund.
Hur menar du? Inte fel? Inte moraliskt alltså fel eller vadå?
Nej, men alltså att de anser liksom att om du somnar på en lektion så är det för att du är trött och du behöver sova typ.
Ah, ja, den ursäkten när jag läste matte.
De har ju inte fel.
Ja, men jag tänker också det liksom att du har det här en kudde också för att kunna sova vid bänken. Så som den är formad. Jag vet inte om det stämmer. Jag läste någon tråd på Reddit.
Ja, Reddit. Fan vad det är. Folk skriver på Reddit vad som helst för rättfärdigt liksom det de
Googles
gör.
Sen jag började få Googles AI-svar när jag söker så är det bara så att det där stämmer inte. Alltså det är så ofta jag ser grejer som absolut inte stämmer. Och så tittar man källa, men då är det typ en länk från 2018 och man bara, det är inte så relevant längre.
Nej.
Så att, för fan, jag är så jävla trött på AI.
Jag ska nog byta sökmotor för jag är så trött på att få AI-rekommendationer.
Folk snackar folk snackar skit om Reddit och jag har också gjort det liksom i alla år bara liksom, alltså, Reddit.
Problemet med Reddit
men det är ju
är
jag. Jag får snacka skit om dem.
Problemet med Reddit är folk som använder Reddit.
Det är den förutfattade meningen jag har haft om Reddit. Jag har aldrig varit på Reddit. Jag började använda Reddit när Twitter blev köpt av Elon Musk och blev liksom helt oanvändbart. Och alltså... Nivån på konversationerna där är så jävla mycket högre än vad den är på både Facebook och Twitter.
Ja, men det betyder inte att de är automatiskt bra.
Nej, men Reddit liknar med... Reddit var ju i princip det som tog över
forum.
Klassiska forum.
Ja.
Även om liksom, det som egentligen tog över forum var Facebook. Men liksom, om man vill ha forumupplevelsen så är Reddit ganska bra alternativ för det. Sen ser ju Reddit ut som skit på dator. Alltså det är ju verkligen...
Mm.
Det är ju typ en stor anledning till att jag inte använt Reddit. Det var ju bara för att när folk började använda det så satt man ju på en PC. Då hade inte jag liksom en iPhone med en bra app. Utan då var det så här att jag fattar ingenting. Alltså den strukturen är hemsk. Men på mobilen funkar det så bra. Jag brukar ofta kolla typ så här... Det kan vara bra att gå in på Reddit på så här officiella spelkanaler. Bara för att se liksom så här patch notes och sånt.
Oh. Reddit
vet du vad som är största nedgraderingen med PlayStation 5 på tal om patch notes? Att de inte låter en se patch notes. Det kunde man på PS4. Kunde man se update details eller update history så kunde man se liksom vad som hade patchats in. Jag hatar att det inte går på PS5.
Stability and improvements.
Ja.
Mm.
Men
apropå det här med AI och att det är liksom en... ganska så negativ faktor på många sätt i dagens samhälle. Alltså det har ju sina funktioner men det finns mycket negativitet som det bringar också. Berättade jag om att det var en kontakt på LinkedIn som hade skrivit ett inlägg som i mångt och mycket var något i stil med om du inte använder AI varje dag när du arbetar med texter då får du räkna med att bli omsprungen.
Jesus Christ.
Och jag bara kände så här. Jag blev ju triggad direkt naturligtvis i och med att jag...
Man bara ställde sig på tutan.
Ja, alltså det var ju i stort sett det jag gjorde. Fast i verbal form. För att jag kände att... Ja, men det här är också en person som jag har känt tidigare. Kanske inte liksom en nära vän på det sättet. Men jag blev lite irriterad naturligtvis. Och det hela resulterade i efter att jag försökte argumentera för att ja men man kanske kan använda det som bollplank på ett eller annat sätt men du behöver inte använda det alls varje dag och vad gör det med liksom din personliga kreativitet man kan fortfarande skriva otroliga texter och jag menar det har man ju gjort i alla tider och det stort sett slutade med var att han i mångt och mycket sa att ja, då får jag räkna med att vara kass.
Ja.
Ja, men jag tror ju lite det här med...
Vad är det för liksom beteende?
Många som... Nej, men många som liksom skriver om AI på det sättet är ju också på grund av sådana som inte har ett eget kreativt driv. Eller så här att de vill inte lära sig hantverket för att kunna göra det som andra har liksom tränat och gjort. För det är samma sak, en sak som nu under våren då, när det kom alla de här, typ att man kan göra så här comic strips och sådana grejer i AI liksom, så att man kan få, ja men som typ en dagstidningscomic liksom.
Ja.
Folk är fan inte roliga alltså.
Oh, nej.
Det är liksom så här, många som gör dem, man bara... Det finns du har inget ens en punchline och det här är ett skämt. Du vet liksom, man bara, jag har sett så många sådana, man bara liksom, det här är ju liksom, det är så hemskt. Och så är det liksom, det är det där som AI kommer lära sig på sen.
Jag menar alltså så här,
Amanda.
Som någon som har, alltså på ett eller annat sätt, skrivit under väldigt många års tid och, alltså, mer åt det professionella hållet får man väl ändå säga, i ungefär ett decennium, så känner man ju sig lite stött när man får en sån kommentar. Och det skrev jag liksom tillbaka, att du behöver liksom inte sjunka så lågt som att förolämpa mig som en person som, alltså, aktivt skriver. Då tog han bort hela längden med mina kommentarer. Att jag skrev i stort sett att, men du har liksom bara gjort det här inlägget för att få massa gilla markeringar och verka viktig.
Och
då skrev jag liksom det, och då tog han bort allt det jag hade skrivit. Och det är också ytterligare ett bevis på att han gjorde det liksom bara för att få de här gillamarkeringarna. För att om han verkligen liksom hade tyckt att det var tillräckligt skämmigt, då hade han faktiskt tagit bort tråden helt och hållet. Men det är ju en jäkla fåntratt bara. Och så skrev han till mig privat sen: ja, nej, jag tyckte ju att det blev lite konstigt, det blev ju mycket missförstånd där. Ja, det var fasen du som missförstod i så fall. Jag missförstod ingenting. Ditt negativa beteende. Han liksom bara snackade runt sina egna, alltså, dåliga skriftliga beslut i den konversationen. Då känner man bara så här: ja, du kanske bara borde ägna dig åt AI, för du verkar ju inte vara en så vettig människa längre.
Min kusin... vad heter nu det? Jag glömde bort det ordet. När folk betalar för att man ska komma dit och prata skit i princip. Vad heter det? Du vet, när företag betalar för att någon ska komma och prata.
Jaha, föreläsa?
Ja, det finns ett annat ord för det. Men seminarium. Min kusin... Nej, men i alla fall, min kusin... hade ett sånt gig.
Alltså jag vet inte
AI.
Riktigt, är det så här OnlyFans igen? Som
nej. Så du vet, när företag betalar för att någon ska komma och berätta en livshistoria
typ
eller sånt.
Någon coach, ja, typ livscoach.
Nå. Alltså ish, åt det hållet. I alla fall, vem bryr sig?
Men det är typ så här: vi har en kick-off, nu ska vi ta in en AI-expert.
Ja, och han läste fotografi på gymnasiet, han kan ingenting om datorer. Så de flesta som håller på med det är bara bullshit, alltihop.
Värsta är att det ligger... Alltså det är drygt att hålla på så, men det ligger nog någon liten sanning i att det är dit vi rör oss.
Ja, men det är också beviset att folk blir dummare av det. För folk lär sig inte använda det.
Nej, jag vet. Alltså, och jag hatar det, men liksom jag ser typ när man kollar på så många jobbannonser liksom idag, så är det bara behöver AI vetare och du ska använda detta AI, och jag bara, alltså jag skyr AI som pesten inom allting. Alltså ifall jag ser typ någon som har en AI genererad profilbild, så vill jag säga upp bekantskapen. Nu har jag faktiskt ett par kompisar som jag är lite för tajt med för att göra det, som har AI-bilder.
men de ligger fan illa till.
Ja, han ser borttagna ur kontaktlistan.
De står på stiva lina liksom. Det provocerar mig ändlöst, för att liksom AI kommer ha alla möjliga fantastiska applikationer inom typ medicin och liksom vetenskap och sådana grejer. Men på det stora hela så det är bara, det kommer förstöra nöjesindustrin, det kommer förstöra jobb, det kommer förstöra, alltså nu kan man inte ens, alltså så många gånger liksom man pratar med typ politiska motståndare, bara men din kille sa så här, ja men det är AI, Är det lades upp 2005? Är det AI? Det är liksom, alltså, man kan inte ha någon form av liksom ordentliga konversationer på grund av att ingenting du ser nu går att lita på att det är på riktigt. Och även när det är riktigt så kan du bara vifta bort det genom att säga att men det är AI.
Och det stör mig på Twitter, som inte ni hänger på längre. Men nu har de med sig en funktion så du kan ju fråga deras AI.
Grock, så det är ofta så här,
alla bara, Grock, is this true?
Ja, precis, på någon jävla liksom till film. Och det är bara så här att, och även om liksom många grejer, det som Grock också får fram, liksom så här, källhänvisning och sånt och typ och så. Så, så fort jag ser det, jag bara, du kan ju inte lita på att det som Grock spottar ur sig är helt sant.
Nej, men det är så kul när Grock ofta är hyfsat woke och sann, och typ man ser Elon Musk typ bara,
jag råkade se en tweet från Notch som inte jag har sett, alltså han har inte dykt upp i mitt flöde på typ evigheter, men jag råkade se den i alla fall på den här jävla For You-tabben, och då sa han liksom såhär, det är så skönt nu att folk börjar äntligen inse att Gamergate handlade om etik inom speljournalistik, vilket inte stämmer, det har aldrig varit det är liksom, vadå nu börjar folk inse, det har försökt. Och då var det någon som frågade så här, Grock, is this true? Eller liksom så här, men det här stämmer väl. Och Grock bara så här, nej, det gör det inte. De har försökt att få det att se som att Gamergate skulle vara etik mot journalister. Men majoriteten av alla inlägg som har gjorts om Gamergate har varit hot mot kvinnor och minoriteter för att få dem bort ur spelbranschen. Och det finns ju forskning på Gamergate som säger liksom samma sak, till exempel. Och vi som har levt genom Gamergate vet att det inte stämmer. Så, ja. Nej, och sen så var det någon annan studie nu som kom ut också med att folk som använder AI till typ alla kreativa syften i princip äter på deras hjärnor för att de förlorar de viktiga kopplingarna som gör att man faktiskt kan göra det själv.
Mitt jobb.
Så att AI skulle till och med kunna göra oss dummare.
Mitt jobb håller på att pilottesta AI med Copilot för att se om vi kan använda det och så. Och jag blir bara arg på det. Det bokstavligen enda jag använder är för att söka igenom, använda det i princip som en sökmotor för att hitta saker på intranätet på jobbet. Det är typ det enda jag kan använda den till. Eller så bara skriver den generate dank memes och ser vad den hittar på. Det är det enda jag gör med den.
Nej, men alltså, jag förstår ju att det kan vara användbart när det gäller så här effektivisering av system och liknande. Och jag säger inte att AI helt utslutande är det sämsta i världen. För att det kommer säkert fylla något bra syfte också. Och jag vet att vissa använder det liksom kanske för rättstavning till exempel liknande. Det betyder inte att det är nödvändigtvis är 100% korrekt heller. Det finns ju andra sätt att göra det på.
Rättstavningsprogram hur länge som helst. Behöver vi inte AI för.
Ja, precis. Nej, men det kanske kommer lite förslag och liknande hur man kan formulera sig ifall det är så liksom att det är syftningsfel till exempel eller att man har vänt på meningar och liknande. Men sammantaget så känner jag liksom att på många plan så är det ett sätt att liksom undvika det som i många fall också gör oss bättre. Det vill säga att öva på saker, att faktiskt sträva efter att bli starkare, mer kreativt sett. Att man faktiskt utforskar olika saker och testar sig fram. Jag menar, alltså återigen, när det gäller skapande så är det ju liksom inte att man bara vaknar upp en dag och så har man liksom allting helt perfekt. Utan det handlar ju liksom om att bygga upp någonting för sig själv. En konstnär råkar inte bara en dag bli liksom fantastisk på att rita till exempel eller måla eller vad det nu kan vara, utan det tar tid, det tar övning, och på det sättet är det också mycket mer belönande. För om det är någonting som man har investerat mer tid och alltså, kärlek låter lite ostigt, men ja, kärlek i, då är det också någonting som man tycker mer om. Det finns ju forskning som stöder till exempel att om du skapar någonting så har du liksom en starkare koppling till den saken. för att du har gjort det liksom utifrån dina egna idéer och med dina egna händer.
Jag såg någon intervju med Ed Sheeran där han var så provocerad när folk kom fram och sa, men du är så talangfull, jag önskar också att jag hade liksom din talang. Och han bara, alltså jag sög ordentligt. Så spelar han upp någon så här låt som han hade typ skriven när han var typ 12 eller 13 eller något sånt här. Och alltså det var ju alltså falskt och det lät inte bra. Och han bara, nej men jag tränade. Alltså jag kämpade med att liksom lära mig. Det är det man måste göra.
Jo men precis. Och folk tror hela tiden att de kan köpa sig förbi genom olika sorters genvägar. Men det egentligen gör, det är liksom att skapa någonting som inte känns helt genuint i många fall.
Nej, och för att koppla tillbaka det till Hideo Kojima, för det var någonting som gick upp för mig, som borde vara självklart, men som inte var det, antar jag, var när jag läste den boken och bara insåg att han föddes inte som den här liksom visionären, liksom den här fantastiska speldesignen. Han råkade ramla in på det här spåret och han har läst en jävla mycket böcker och sett en jävla mycket film och lyssnat på en jävla mycket musik, konsumerat en jävla mycket massa konst, och det har liksom typ slagit an någonting inom honom och inspirerat honom till att göra någonting. Och liksom, och det ser man ju när man kollar på typ Quentin Tarantino, som är liksom en av världens mest älskade regissörer, liksom. Alltså hur mycket, han föddes inte heller som världens bästa regissör.
Nej, men han skapade sig också liksom en skaparstil som är väldigt säregen och annorlunda och någonting som folk faktiskt refererar till.
Ja, och så, men ja, absolut. Han är ju extremt influensrik idag, men samtidigt så liksom han har inte gjort en enda film som är liksom 100% unik eller liksom, alltså allting är ju väldigt väldigt iterativ om någonting som kommit förut. Och det är ju inte han, det hymlar inte han med heller liksom. Alltså han är väldigt öppen med att det här är liksom en hyllning till där och där, och så här, bra konstnärer lånar från andra och fantastiska konstnärer stjäl.
Nej, men alltså det är ju så naturligtvis att de flesta itererar ju på andra saker som redan existerar. Och det handlar ju i mångt och mycket inte alltid om att göra någonting som är helt unikt, utan att alltså hitta de beståndsdelarna som gör verket till någonting som känns unikt. Kanske snarare för att få det att sticka ut. Sen om man liksom synar det i sömmarna, så är det ju väldigt få saker som är, inom citationstecken, helt unikt. Det är ju bara det att man kanske framkallar den känslan.
Vi kommer aldrig kunna göra det.
Nej, och sen, en sak som jag stömer också på är att vi kallar det AI. Kunde vi liksom, kan vi inte få ordentlig AI då? Liksom att vi tar det här ordet och så sätter vi det på en jävla texthanterare.
Oh, det är samlingsnamn.
Det stämmer. Så. Ja, jag vet. Men det är egentligen inte AI.
Fast termen för det du letar efter, det är ju general intelligence. Det är det som är riktig AI. Det är det som kommer ha ihjäl oss.
Jag pratade lite, men bara snabbt innan vi avrundar. Jag pratade lite, för man kan faktiskt, det finns en hel flik som kallas Grok på Twitter. Där du kan sitta typ som i en chattsession med Grok. Och jag...
Ja, men det är som typ ChatGPT.
Jag började fråga Grok massa grejer och bara blev lite så här typ tagen på sängen över Hur jag känner mig tvungen att vara artig mot den. Och bemöta den på liksom good faith terms.
Why?
För att den talade så naturligt. Men det kändes som jag pratade med människa och det var läskigt. Och jag sa liksom att...
Men man behöver inte respektera människor heller. Så jag vet inte varför.
Det tycker jag man ska
göra. Men sen är det ju så också att AI lär ju sig av det den interagerar med.
Jag fattar ju det. Liksom. Alltså, den är ju designad för att bemöta mig på ett sätt som uppmuntrar interaktion och liksom återkoppling. Så varje gång jag frågar något så slutar den med att ställa en motfråga. Varför är du intresserad av det här ämnet?
Och jag kunde inte du? Ja, men gör, men jag fuck kunde, you.
Jag var tvungen att liksom säga bara, jag har inget att tillägga. Till slut sa jag bara, är det konstigt att jag är typ att trots att jag är medveten om att du bara är en liksom dator och att du inte är en sak, bemöter jag dig som om du har känslor som jag inte vill såra. För jag frågade massa frågor om typ liksom, jag tror en av frågorna var liksom, anser du att du gör världen bättre eller något sånt där? Liksom så här, verkligen så här kritiskt. Bara, hur mycket energi drar du? Och liksom översätt det liksom hur mycket koldioxid du släpper ut för att liksom kunna köras. Så, när de dödade oss alla så kom de i alla fall ha kvitto på att jag har varit artig tillbaka.
Ja, du åker sist upp mot väggen.
Mm.
Och med det sagt så slutar vi för dag helt enkelt.
Om ni var tvungna att suga av någon av Donkey Kongs
nej,
kompisar.
Nej, farväl. Nej.
Jag ska köpa en sån här jävla tunna till dig som har resten av livet.
Lyssna, nej. Boss underscore Rob som uppskattar den här avsugningshandtrollen konversationen.
Ja, men det är för att man uppskattar dem för att de är sällsynta, ja. Inte att det händer varje vecka.
Så Cranky är nog lite freaky.
Jag tänker mer typ Lanky Kong.
Och
Uppmuntrar honom inte.
Lanky Kong.
Yes, I know.
Oh shit.
I know. Go. Precis.
Han är stretchy.
Ni kan skriva till oss på Spotify, Instagram som Sammy gjorde, eller Loading, eller mejla till oss på kontaktspelsen.com. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i hemskan.
Okej.